på Spelsnack avsnitt 537 och idag är det jag, Jimmy, och med mig har jag Oliver.
Tjena!
Och Amanda.
Goddagens.
Så att du skrämde alla katterna och hundarna och jag när du öppnade din Sprite-burk.
Sprite Zero för att vara exakt.
Nej, men det är ju en Sprite-burk fortfarande.
Ja.
Även om det är Sprite Zero.
Jag förnekar det inte.
Sprite Zero-burken låter mer än den vanliga Sprite-en. Vad jobbigt
att säga
Sprite. Ja, men vad jobbigt att säga Sprite så mycket i rad.
Sprite.
Ja, jag ser. Det blir liksom bara Sprite.
Sprite.
Jättejobbigt.
Sex laxar i laxask.
Sju sjösjuka sjömän.
Sju sjösjuka sjömän på skeppet Shanghai. She sells seashells on the seashore.
Ja, nej, fy, det tänker jag försöka säga för jag typ glömt bort.
She sells seashells on the seashore.
Det känns nästan jobbigt att säga det. Sju sjösjuka sjömän.
Sju sjösjuka sjömän. Skeppsbrutna på i Shanghai på sju mila skogen i din sjöka.
Va? Det kan man inte säga på ett sjunkande skepp.
Jag vet inte.
Jo.
Sex laxar i en laxask är ju liksom den vanligaste.
Sex laxar i en laxask.
Ska man säga det jättefort? För det går inte.
Nu vill jag höra er båda göra en riktig tongue twister innan vi går vidare.
Absolut inte.
Vad för tongue twister?
Ja, men bara säg sex laxar i en laxask.
Sex laxar i en laxask.
Ja.
Jag tänker inte gå ner till den här nivån.
Bu, dåligt.
Ah, fegis.
Men jag gillar att vi ändå har liksom suttit här nu i en kvart och så varit någorlunda redo att spela in och sen så har det förhalats. Och sen nu inleder vi med att vi ska sitta och säga det här. Jag förstår
ja, men det
här
är, ja, men det här
låt oss börja med det viktiga.
Eller hur det här, jag gillar ju ändå också att det har tagit 537 avsnitt när vi ens har gjort det här i podden. Det här känns som en typisk typ Robin-grej att kunna snöa in sig på och sen ska han perfektera. Liksom så här säger man det utan att ha problem.
De första 45 minuterna är bara Robin som försöker säga rätt.
Vi hade ju faktiskt i poddens ungdom så ofta började vi spela in podden och sen så tog det typ en och en halv timme innan vi faktiskt började prata alltså i inspelningen. Så vi hade typ jättemycket inspelat material som vi inte kunde använda så det var liksom utanför ramen av podden.
Klart att man kan använda det.
Ja, alltså det gick ju att använda för de som har lyssnat väldigt länge på podden så hade vi ju ett tag så hade vi ett intro till varje avsnitt, liksom en liten cold opening så att säga, som kunde vara från det materialet och vi la också väldigt ofta in bloopers. Nu är vi så rutinerade att det blir sällan bloopers när vi liksom spelar in, för vi trycker på inspelning och sen kör vi igång, nästan.
Ja, alltså det händer ju aldrig typ att...
Att vi sitter och pratar typ en halvtimme på inspelat.
Nej.
Alltså inspelat material och så.
Nej, precis.
Nej. Men det ska vi inte prata om. Som vi pratade om förra veckan så lovade vi att vi skulle ta upp våra topp 10 indiespelslistor denna vecka efter en förfrågan av Stefan som skrev följande. Nu är vi less på mainstream-listorna. Låt oss höra en topp 10 bästa indiespel enligt er. Och det här låter ju mycket lättare än vad som är för att vad är då ett indiespel. Jag tror vi alla tre har tolkat lite olika hur vi har, beroende på vilka spel som vi har lagt in i våra listor då, och vad vi har uteslutit och varför.
Det är väldigt lätt att både inkludera och exkludera spel beroende på hur man tolkar det hela.
Ja, men precis. Och då tänker vi ju, alltså en grej hade kunnat vara liksom typ nästan budgetmässigt och ägandeform för att, ja. Så att det är lite problematiskt för att tekniskt sett så är allt Valve gör indiespel exempelvis. Men det är inte riktigt det vi menar när vi pratar om indiespel.
När folk tänker indiespel så tänker de liksom spel som ser ut som att de hade kunnat släppas för 30 år sedan. Eller alltså typ som alltså 2D exempelvis. Ifall någon ser ett 2D-spel så även om det är gjort av Ubisoft så är det ett indiespel.
Typ Child of Light.
Ja.
Men det är inte riktigt så vi har tänkt heller.
Jag googlade bara, what is an indie game? På Wikipedia står det: an indie game short for independent video game is a video game created by individuals or smaller development teams without the financial and technical support of a large game publisher, in contrast to most AAA games. Och därför, alltså det är lite så den jag har gått efter, och därför är det typ många spel som folk skulle säga är indie-spel som jag bara, nej, de får inte vara med på min lista, typ som Journey.
Ja, fast det är också svårt, för att ta en utgivare som Annapurna, vad räknas som en liten utgivare? Annapurna, är de tillräckligt stora för att inte vara en liten utgivare, och ger de inte ut indiespel då? Till exempel.
Jag kan inte tillräckligt med Annapurna, men de är, känns väl stora nog nu att de är liksom en ordentlig utgivare.
Ja, men, det och Devolver?
Jag kan inget om Devolver. Alltså, att folk tycker att det är
ja, men liksom jag skulle nästan tro att Annapurna och Devolver är de två största utgivarna för då indiespel. Så det är svårt. Så att vi har tänkt lite olika, därför så våra listor kommer vara väldigt olika också. Och jag har tänkt att vi gör så här att vi har inte en person som går igenom hela sin lista, utan vi går igenom dem placering för placering. Så vi börjar med plats 10 och så säger alla sin plats 10 och så vidare tills vi kommer till ettan. Och tack till Stefan för det här förslaget. Jag antar att han blev lite less när vi satt i typ en timme och pratade om Assassin's Creed, som vi rangordnade på plats. Vill jag bara säga, det här har vi ändå haft lite tid på oss att förbereda.
Och ändå sitter jag här med en inkomplett lista som jag inte ens rangordnat den. Så att vad är jag? Jag har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 spel. Så ja,
du får snabbt rangordna dina 8 spel då, medan jag och Amanda pratar om våra första positioner då. Så att jag tänker, drottningen av spel över svåra namn är Amanda, så hon får börja med sin plats nummer 10.
Jag vet inte riktigt om jag har så mycket svåra namn på min lista. Plats nummer 10, Firewatch.
Nice.
Ja, alltså det är ett väldigt fint spel, och framförallt så kände jag det, jag tror att det var i fjol jag spelade om det och 100%ade det, att det växte på mig ännu mer. Och jag kände liksom att den emotionella biten som presenteras i spelet växte sig ännu starkare. Jag spelade ju det, om det var 2017 första gången. Jag tror det släpptes 2016. Och jag har för mig att det var något år efter som jag tog mig an det. Och jag tyckte att det var ett otroligt spel. Och det fanns liksom mycket som det spelet gjorde med en som alltså vred och vände på ens förväntningar, och det var liksom också en berättelse som kändes unik liksom i spelsammanhang, liksom med den här mannen som förlorar kontakten med sin fru liksom för att hon blir dement.
Det är rätt så intressant, för jag lyssnade ju på den podden som stora delar av utvecklarna till Firewatch hade många år innan liksom de skapade en studio tillsammans med dem, för att majoriteten av dem skrev ju för alltså spelsidor, de recenserat spel. Jag tror bara var en av dem som har jobbat med, en av dem hade jobbat spel längre än de andra då. Och de pratade om det här med att varför skulle man inte kunna göra ett spel där huvudpersonen har något så här liksom typ alldagligt jobb, typ hur ska man göra ett spel med någon som är en brandman till exempel. Jag tror till och med de nämnde skogsvaktare liksom som ett skämt. Och det här var ju liksom typ peak Call of Duty när allt skulle vara first person shooters i princip.
Ja, men precis. Jag tycker att det är väldigt fint hur de liksom lyckas sy ihop det med att det blir ett litet mysterium, men det är ändå liksom inte en så överväldigande berättelse så att det blir extremt stort heller. Men det finns mycket spänning i det, och det finns mycket emotionellt liksom att bearbeta i spelet, och jag gillar ju verkligen en stark berättelse. Absolut så tycker jag ju att det är fantastiskt när man hittar ett spel där mekaniken sitter liksom, och jag har ju till exempel utelämnat Balatro som jag tycker är ett otroligt spel, och jag har spelat liksom i ungefär 170 timmar eller vad det nu är vid det här laget. Men jag kände liksom att det är lite för färskt för att våga slänga in i den här soppan. Men där är ju liksom spelet i sig som är roligt. Men en stark berättelse, det gör fasen mycket alltså.
Ja, absolut.
Jag har 10 spel nu.
Okej, okay. Så vad så vad är plats nummer 10, Oliver?
Firewatch.
Firewatch.
Jaså, säger du det? Bra val.
För att jag, medan Amanda pratar om det så googlar jag, vänta, vem gav vi det här och så var det? Ja, Campus Hunter. Okej, okay, det platsar min lista så det får bli Firewatch. Och med den, alltså förutom väldigt bra röstskådespel och väldigt fin art direction, en väldigt stark inledning som är helt textbaserad, och jag liksom satt och tänkte, fan, jag hade kunnat spela ett helt spel så här.
Det finns faktiskt en hel hemsida där du kan spela spel i det början i Firewatch, för det är ett verktyg som heter Twine.
Coolt. Men jag tror att jag minns inte så mycket om liksom slutet av spelet, annat än att jag tyckte att det var ett ganska jag skulle inte säga att jag satt och var jättebesviken. Det var att Mass Effect 3, men det var liksom bara, aha, det var typ så här en ljummen fis typ. Men i övrigt, jag tror att ögonblicket och det spelet verkligen fångade mig var när man tog upp en spade av något slag och han bara, hej, jag hittade typ ett verktyg, och Deborah säger, heter hon Deborah?
Delilah.
Yes. Delilah säger, det är en sorts spade som man begraver sin avföring med. Och han bara,
det var då du kände, wow.
Ja, och han bara, and Oliver, I'm holding it. Och då bara, ja, där är ett bra inlägg.
Oliver connectade med Henry på ett personligt plan och tog bajsspaden.
Ja. Jag tror att där har vi avsnittsnamnet, bajsspaden.
Min plats nummer 10 är Citizen Sleeper. Ett spel som jag gav årets spel till 2022.
Stämmer. Och som jag borde ha gett det till.
Då har vi alltså 9 till på din lista som är liksom god material.
Alltså det har varit så svårt. Jag hade 30 spel på min lista när jag började och var så här, jag kan inte ta bort något. Det var liksom mitt första, jag var inget av dem här kan gå bort.
Jag fick vara Jimmys emotionella support.
Jag har liksom till och med skrivit min lista av 13 spel på sig just nu, för att jag var så här att jag har kvar några spel som jag inte ville peta helt. Men Citizen Sleeper är liksom ett rollspel som mer liksom nästan ser ut som ett, ja, men så här, nästan som ett bordsrollspel. Du liksom styr egentligen inte någon karaktär och grund, utan du liksom väljer markeringar på kartan och sen så kastar du tärningar för att typ utföra typ vardagliga sysslor som du har. Du har liksom arbeten du kan gå på, och så ska du liksom försöka då, och har ett visst antal tärningskast du kan använda. Det här låter väldigt konstigt. Det är svårt att förklara. Men man liksom bygger relationer på den här rymdstationen man är på. Du är en android som är på flykt från dina tillverkare helt enkelt. Mycket gripande spel. Otroligt bra. Och jag tror att du har testat det, Oliver, eller om du typ tittar på någon bild på det så att du aldrig kommer att spela det, för det är inte riktigt.
Jag startade det och spelade i 10 minuter och vaknade 3 veckor senare och att jag hamnade i koma.
som sagt, det är ju, alltså det är också ett sånt spel. Det kräver att man är i ett visst mood för att liksom spela det, tror jag, när man börjar med det. Vill man ha något actionpackat äventyr så är det liksom, det är mycket långsammare än så, men det är ett väldigt bra rollspel. Plats nummer 9, Amanda.
Ja du, där har vi Inside.
Mm.
Och det är ju också ett spel som bygger väldigt mycket på stämning. Alltså, jag har inget emot stämningen i Limbo till exempel. Jag tycker att det är det som gör spelet bra egentligen. Men problemet var att det mekaniska i Limbo och pusslerna var uppåt väggarna märkliga helt enkelt. Det kändes som att det krävdes för mycket trial and error för att man skulle kunna liksom känna att det var tillfredsställande på något sätt. Och det kändes som att de löste det väldigt bra till Inside. Och de har också några otroliga pussel eller otroliga lösningar helt enkelt. Till exempel när man ska gå på led och liksom ställa sig in i samma tempo som det här ledet. Och det är så himla nervkittlande. Och det yttras ju liksom inte ord i det här spelet, men man förstår så himla mycket ändå av liksom det här hotet på något sätt ändå. Det är otroligt läskigt på ett väldigt mänskligt plan, skulle jag nog säga. inte liksom det att det är ett skräckspel, utan liksom den här psykiska terrorn på något sätt som man verkligen blir fängslad av. Otroligt spel verkligen. Sen så blir det ju väldigt flummigt på slutet och väldigt besynnerligt får man väl ändå säga. Men är ett imponerande hantverk hela vägen igenom.
Oliver, plats nummer 9.
Nummer 9, Jetpack Joyride.
Spelet som har förstörts på grund av all monetization.
Ja, nu har jag gått vidare till Jetpack Joyride 2. Så att jag vet inte riktigt hur det spelet såg ut. Jag har säkert 2000 timmar i Jetpack Joyride. Alltså förmodligen bara mitt absoluta favoritmobilspel genom alla tider. Bara för att det är så simpelt. Det kontrolleras med ett knapptryck. Och det är att du är en liten gubbe på en jetpack. Och han rör sig fram automatiskt. Och det går snabbare och snabbare och snabbare. Och när du håller in tummen på skärmen så åker han upp. Och när du släpper så åker han ner. Och du ska undvika olika föremål. Eller säga faror. Och du samlar på dig pengar som du sen köper coolare jetpacks med. Och du får massa coola typ mechs och drakar och rida på grejer. Alltså det är verkligen beroendeframkallande speldesign.
Och, hade han inte vapen också? Jetpacken var som en kulspruta. Det är det första jetpacken är en kulspruta.
Så sitter just på ryggen det. Och bara sprutar ner kulor på alla stackars scientists under.
Så var det.
Cartoon är roligt, catchy musik. Jag tycker tvåan är bra. Jag spelade genom Apple Arcade och då är det liksom helt utan mikrotransaktioner och massa sån skit. Och det är liksom mer av en... Alltså du har banor du kör i det spelet och du uppgraderar dina grejer på mer meningsfulla sätt. Men bara för simplicitetens skull så säger jag Jetpack Joyride. Bara det ultimata, plocka upp det till, liksom när du sitter och bajsar eller medan du väntar på att filmen på bio ska börja för att det är typ en halvtimme reklamspel. Finns på PlayStation också.
Tvåan?
Ettan.
Ja, ettan. Ja, just det. Jag spelade också väldigt mycket Jetpack Joyride. Det var typ så här, nu är vi ute och reser. Så då är det dags för Jetpack Joyride.
Ja, gud. På semestrar, alltså... Jag vet inte om jag har mer, liksom... turisttid eller Jetpack Joyride-tid när jag har varit utomlands. Gud.
Då tycker jag nog att Tiny Wings är lite bättre.
Tiny Wings... är bra, men jag kom till en punkt liksom att jag kan inte, det spelar ingen roll. Alltså, typ, jag kan spela 100 runder på rad, och jag kommer liksom inom typ en meter i distance till varandra.
Ja, jag fattar.
Jag kom verkligen en brick wall, och så kände jag aldrig mitt jetpack, och det är lite mer varierat i vad du gör. Det är samma studie som gjorde Halfbrick heter de. Han gjorde Fruit Ninja.
Fruit Ninja, och sen gjorde de... Oh, nu kommer jag inte ihåg vad det spelet heter, men det är... Det finns på Xbox 360. Och det är ett multiplayer-spel som vi alltid spelade när vi typ träffades i Småland för E3. Och nu minns inte jag... Och typ Nintendo Forum-träffarna. Och nu minns inte jag vad det heter. Men det är också rätt så kul. Läs upp vad har de för spel. Kommit ut 2009. Kanske.
Fruit Ninja, Age of Zombies, Battle Racing Stars, Colossatron, Dan the Man, Jumper's Quest, Monster Dash, Radical Rappling, Bears vs. Art, Brickle, Gibberish, Magic Brick Wars, Shadows Remain, Fish Out of Water. Det var det.
Gud, jag känner inte igen något av namnen. Det kanske inte var Halfbrick, det kanske är en annan studio som jag tänker på. Ah, ja. Sak samma. Min plats nummer 9 är Laika Age Through Blood. Som var mitt årets spel förra året. Det är bara bangers på min lista. Och det här är ju det Metroidvania-spelet där man åker motorcykel hela tiden. Så det spelas ju typ som ett Trials-spel, fast det är inga banor utan det är liksom en hel stor karta. Och det är otroligt tragiskt och sorgligt och det kommer liksom fram väldigt bra i det här spelet. Både genom liksom, alltså hur de berättar berättelsen, i musiken och i hur man spelar det. Så man liksom kör runt på den här motorcykeln och har vapen och sånt som hjälper en att ta över höga höjder och sånt. Så man får vara jäkligt kreativ. Men otroligt bra. Och träffande. Och det är inte tillräckligt många pratar om det heller. För det är inte, jag kan inte tänka mig att om 10 år så kommer folk liksom säga, men lajka. Inte som vi typ pratar om andra indiespel liksom. Men jättebra är det. Nummer 8.
Ja, här har vi ju Stardew Valley. Och det är ju världens bästa farmsimulator helt enkelt. Och jag har otroligt fina minnen både från när jag har spelat det själv och när jag har spelat det tillsammans med dig Jimmy och Emma och Robin. Och det här är ett sånt här spel som jag har spelat enormt mycket. Jag har jättemånga timmar i Stardew Valley både på PlayStation och på Xbox. Men jag har aldrig tagit mig liksom igenom ett helt år. Det är liksom det som är hela spelet, liksom att man börjar, om inte jag missminner mig, på våren. Visst är det så?
Ja, precis.
Och sedan så går man liksom ett helt år och jag antar liksom att eftertexterna kanske kommer någonstans där.
Nej, spelet slutar inte. Alltså du kan spela i flera år.
Ja, men jag tror att det kommer eftertexter efter ett speciellt tillfälle. Men jag har aldrig tagit mig liksom hela varvet runt. Och det är egentligen lite ett mål. Jag har säkert en bit över 100 timmar i spelet och ändå har jag liksom inte sett hela året runt, vilket är väldigt synd. Men det finns många grejer som man älskar det här, i det här spelet, och fiska är ju naturligtvis då en av de sakerna. Och en av de roligaste grejerna är ju när vi spelade det tillsammans och ni alltid liksom undrade vad jag tog vägen för någonstans, och det blev alltid panik när man skulle gå och lägga sig, för att då hade jag varit och fiskat någonstans och sen så svimmar jag på en stig.
Det var ungefär kartan i Mario Party, Oliver. Var så här, jag, Emma och Robin har gått och lagt sig redo för en ny dag och Amanda står någonstans i Tjotahejti och fiskar fisk och bara såhär, vad har hänt? Och alla bara, nu är det dags, sova!
Ja men precis, alltså, man går ju och lägger sig 2 på natten som senast vill jag minnas. Så 2:15 är jag långt borta ingenstans och bara, åh jäklar, nu måste jag börja springa hem, svimma på en stig och bli rånad. Det är typ jag.
Ja, efter 2 så liksom däckar karaktären automatiskt och så förlorar man allt man har på sig.
Inte allt.
Nej, men typ alla grejer som man har plockat upp under dagen.
Jag tror att det är ens pengar i alla fall. Ja. Nej, alla grejer förlorar man nog inte.
Man förlorar vissa saker, gör man i alla
fall. Vissa saker, men jag tror inte allt. Då hade jag nog varit ännu mer försiktig, tror jag.
Mm. Nummer 8, Oliver.
What Remains of Edith Finch. Som är typ Gone Home fast med lite gameplay inströsslat i spelet. Vilket är en otroligt revolutionerande idé. Jag minns inte liksom storyn i det här spelet annat än att jag bara tyckte att det var en jävligt trevlig upplevelse. Det tog typ 2 timmar att ta sig igenom. Och de är ganska kreativa i liksom vad man slänger in för olika spelmoment i det, liksom utöver bara då liksom att utforska det här huset.
Alltså det man gör egentligen i What Remains of Edith Finch är att den här familjen har ju en förbannelse över sig att de alla dör liksom en för tidig död. Så det du får spela igenom är ju liksom tillfället där personerna i fråga dör.
Precis, deras livsöden.
Mm. Och du har kommit dit för att ta reda på liksom vad som har hänt typ.
Ja, och jag menar liksom ena stunden så är man typ och utforskar ett jättefärgglatt liksom barnrum i ett hus, och sen så är man typ The Darkness från The Darkness och slingrar sig runt på ett skepp och fäller folk och liksom, och sen så är man någon fisk eller någonting, och bara väldigt väldigt kreativt och varierat. Så om man gillar sån här lite mer artsy-fartsy liksom utforska en plats och träda på vad som har hänt spel, men som stimulerar dig som spelare på ett sätt som såna här spel generellt inte gör, så, eller ja, baserat på min lilla erfarenhet av att spela såna här spel, så kan det här vara någonting att kolla in.
Yes, och på min åttonde plats har vi FTL Faster Than Light. Kom ganska tidigt liksom i den här nya indie-boomen. Och ett av de första Kickstarter-spelen också, vill jag minnas. Där man kontrollerar ett rymd, eller besättningen på ett rymdskepp för att liksom man flyr från någon så här typ Galactic Federation Force typ. Och du ska då ta igenom liksom det till, ja, du ska fly för den så långt som möjligt så de får inte komma ikapp. Och det är lite så här roguelike element i det, så att du försöker liksom så här, du väljer olika platser du åker till, du plockar upp nya uppgraderingar, nya besättningsmedlemmar, får nya uppgraderingar till ditt skepp enbart för att du sen ska kunna liksom vara så stark som möjligt inför liksom den stundande slutstriden då. Otroligt bra, väldigt så här liksom taktiskt, svårt som fan, jag har aldrig klarat det. Jag har kommit till sista bossen ett antal gånger och liksom där har det alltid tagit stopp. Och det finns massa olika skepp som man kan liksom låsa upp och som har sina styrkor och svagheter och sånt. Så att det är väldigt bra. Och speciellt liksom när du är då i strid med andra rymdskepp och sånt, så liksom okej, för där kan man liksom, precis som du kan välja att sikta in dig på, vad vill du liksom, liksom skjuta på? Det kan vara så här, vill du gå på deras motorer? Vill du gå på deras syrerum och lite sådana grejer, så kan motståndaren göra samma sak mot dig. Och det är alltid lika stressigt när typ de tar sönder syrerummet och du bara shit, jag måste ha mekaniker över dit och bara laga för att nu håller alla vi på att kvävas. Så att det är ett väldigt, väldigt bra spel. Plats nummer 7.
Ja, Amanda. Här kommer Super Meat Boy. Kjola hopp, kjola hej, kjola hoppsan sa.
Okej.
Nej, men vi alla vet ju att jag älskar någon annan med samma initialer nästan. Alltså Super Mario Bros. 3 var ju ett av de första spelen som jag spelade och ett av mina favoritspel någonsin. Alltså, jag har alltid ändå haft en viss kärlek till just plattformande. Och när det kommer till Super Meat Boy så känns det liksom som att det är verkligen så perfekt i sitt utförande. Det går liksom svinfort att ta sig igenom banorna. Man måste på något sätt ändå vara taktisk, man måste söka en väg. Men hela det här letandet efter att få rätt väg och liksom att inte stöta på något hinder till exempel, eller stöta i någon såg och liknande. Alltså det känns hela tiden värt det, det känns hela tiden roligt för att man laddar om så himla fort. Det är liksom en väldigt explosiv upplevelse, man orkar inte alltid spela det hur länge som helst. Det är inget spel som man sitter liksom med 5 timmar i rad, känner jag personligen. För att det ger väldigt hög puls liksom, men man får ändå en sån otrolig kick av att klara banorna. Jag tycker att man också känner sig svincool och bara allmänt bäst när man lyckas.
Alltså det är få spel som känns så bra att kontrollera 2D som Super Meat Boy.
Alltså det känns verkligen otroligt precis.
Liksom hoppa, springa snabbt, glida, liksom det känns väldigt bra. Och det genialiska draget är att också när man klarar en bana och får se replay på alla sina försök tidigare och se typ så här hundratals liksom Super Meat Boys bara springa mot sin död är ju faktiskt väldigt kul.
Och det finns ju också liksom ett underliggande narrativ som ändå bygger på skaparens personliga känslor som ändå är väldigt fint. Och det som är spännande med det är liksom att det ena klarar sig ändå utan det andra. Det är ett otroligt spel utan det. Men det ger liksom ett litet extra lager av någonting fint, någonting varmt liksom att hålla tag i också.
Också skitsvårt.
Ja, det är skitsvårt.
Kommer aldrig glömma så här, det finns en gömd bana som är inspirerad av I Wanna Be The Guy. Där det liksom är bara spikar överallt som jag aldrig lyckas ta mig igenom.
Ja, det är lite äckligt faktiskt.
Plats nummer 7, Oliver.
Super Meat Boy.
Oj!
Och jag har inte så mycket att alltså jag håller med vad Amanda sa om det. Det är ett, och särskilt när det kom så kändes det också som en väldigt big deal, för att alltså nu finns det 1 miljard sådana här spel. Precis som det finns av alla spel idag. Men då var det liksom inte jättevanligt att man fick så här riktigt stark bite-sized mini, eller inte, jag vill inte säga minispel för det betyder någonting annat, men liksom, ja, indiespel. Och blev någon sorts liksom posterboy för både det kulturella fenomenet som heter Indie Game The Movie, och viktigt för Xbox då med Live Arcade. Jag tycker att det har liksom överträffats sen dess. Men då var det inte mycket som slog det på fingrarna liksom i sitt eget game, så att säga.
Jag tycker ändå det få, många spel försökte vara liksom där i skitsvåra 2D-plattformsspelet, men det var få som lyckades. Ett spel jag tänker på är det här Electronic Super Joy, som verkligen var liksom gjort för att, ja men det var liksom, man ser ju verkligen att inspirationen kom från Super Meat Boy, men det var liksom inte, banorna är inte alls lika träffsäkra, och det är så att, som sagt, det är inte svårt att göra svåra banor. Jag tror alla som har suttit i liksom en level editor på diverse spel vet, alltså bara säga Super Mario Maker. Det är jättelätt att göra en jättesvår Super Mario Maker-bana. Det är jättesvårt att göra en bra svår Super Mario Maker-bana.
Ja, som är rolig liksom.
Som är precis. Och det är så att även om det liksom Super Meat Boy är skitsvårt, så är det fortfarande kul.
Men verkligen. Alltså, ofta så känns det ju som att man kommer till en punkt där man slår huvudet i en vägg. Och sedan behöver man bara liksom lämna spelet lite granna. Och därefter så klarar man det ofta ganska direkt. För det är liksom bara att man behöver släppa tag om den där frustrationen som svårighetsgraden bygger upp. Och skaparen har ju också gjort ett annat tvådimensionellt plattformsspel som heter The End Is Nigh, och det är liksom inte alls lika bra. Det har liksom inte samma taktfasthet, liksom samma känsla, samma energi på något sätt. Och alltså, Super Meat Boy är så jäkla tight, verkligen.
Det är snortajt. Och det är bara en jävligt bra idé liksom, att ha att när du väl klarat en bana att du ser alla dina liksom, försök samtidigt. Man får en bra bara snabb inblick i liksom, hur länge du satt här och liksom, vad du överkom till slut.
Och det var ofta så att eftersom det gick att köra om så himla snabbt, så var det också så att du kom till att säga okej, men du fick ju alltid lära dig banan innan där du satt fast. Så att liksom, det bara går snabbare och snabbare att komma till den punkt du inte klarar av, och så får du ett nytt, du får ett nytt försök på att försöka klara det innan du dör, och sen bara, nej det funkar inte, okej, du får testa en annan grej nästa gång. Och sen så blir det jättesvåra hindret till slut väldigt enkelt, för att du kommer behöva öva på det också, för att det kommer nästa svåra hinder som är svårt. Så att det är liksom, man ser hela, alltså man känner sig att fan, har jag nått min begränsning, men sen så får du liksom öva och öva och öva. Mycket bra.
Ja.
På min sjunde plats så har jag Night in the Woods. Som också är liksom ett narrativt drivet spel. Vad säger man? Antropomorfiskt?
Ja, det är det.
Ja, där liksom det är djur då som egentligen är människor, kan man väl säga. Som handlar om Mai som... Is it on Mai? Mai.
Mai.
Mai, det är Mai, ja. Som kommer hem till sin lilla liksom... småstadsby som hon har vuxit upp i efter att hon liksom har failat college, och hon har liksom sina egna fördomar om att komma tillbaka hem och att ingenting har ändrats och de här är inga riktiga problem och allt är jobbigt typ för henne, och sen så får hon liksom återigen lära känna sina gamla vänner, sina gamla liksom släktingar och allting sånt, och säga att okej, men det finns liksom en lärdom i att oj, det stämmer inte, alla har liksom problem, alla har det svårt, bara för att jag har liksom, mina problem är inte värre bara för att jag kommer typ från storstaden eller någonting sånt. Så att hon går ju på en väldigt så här egen resa också, för att hon är egentligen ingen jätte, alltså det är ingen person som man så bara, åh, vad jag tycker om den här, utan hon är väldigt egocentrisk.
Hon är inte jättesympatisk.
Nej, och sen så en stor del i gameplayet är ju också att man väljer också vem man vill umgås med och liksom spendera tid med, och så finns det liksom olika minis. Så man liksom, en av sina bästa kompisar, så får man typ, ja, men man åker till parken och slänger liksom glasflaskor för att man liksom inget annat för sig. Och så liksom pratar man om ditt och datt, eller man spelar med sitt band. Och så finns det ju ett litet mysterium bakom spelet också, det övergripande narrativet. Men det är liksom inte där kärnan egentligen sitter. Och vi pratade, jag tror jag nämnde det här när vi pratade om Hellblade 2. Jag sa liksom att okej, men... För jag kände mig inte så engagerad i Hellblade 2. Det var liksom så här att nu går vi på den här raksträckan, vi gör inte så mycket. Men så, liksom... Det känns nästan som att storybiten att ta över och du har inte så mycket att säga till om. Och så har vi ett spel som Night in the Woods där egentligen stor del av gameplayet är bara att gå och prata med folk, men du har en betydligt större agens i det spelet och välja hur du vill liksom tackla de olika grejerna och liksom vem vill du prata med, vem vill du spendera tid med och sådär. Så det är mycket, mycket bra. Plats nummer 6, Amanda.
Ja, apropå det här med att spendera tid med folk så har jag valt The Walking Dead, första säsongen. Och det är ju liksom verkligen ett spel som påverkade mig otroligt starkt. Jag tyckte att det började starkt, sedan var det ändå lite så där i mitten att man kände att man bygger ju naturligtvis upp en relation mellan de här karaktärerna, men det är ju framförallt i slutet. Både i slutet av fjärde episoden och i slutet av femte episoden, där det liksom bara så här bryter lös såna enorma känslostormar. Och jag tycker att de i det här spelet lyckas väldigt bra med också att alltså lyfta fram alla hemskheter liksom som man behöver ställas inför på ett väldigt snyggt sätt. Det är liksom inte bara brutalt, utan det liksom går djupare än så. Så det här är nog ett av de spelen som jag liksom har gråtit hårdast till. Den hårdaste fullgråten. Och det är ju på grund av liksom vad som händer i slutet liksom, och man är bara ett barn och liksom hur ska man hantera den här stora, väldigt läskiga världen från och med då. Ja, det är otroligt verkligen. Väldigt gripande. Och det är ju liksom här någonstans som Telltale har sin peak egentligen.
Mm. Ja, de lyckas inte riktigt överträffa säsong 1 av Walking Dead.
Alltså det finns bra spel.
Ja, absolut.
Naturligtvis som Telltale har gjort liksom i The Wolf Among Us till exempel och Tales from the Borderlands, men de toppar inte det här alltså, även att det är otroligt starka upplevelser det med.
Och huvudförfattaren till säsong 1 av The Walking Dead skrev också Firewatch.
Mm.
Vad är din plats nummer 6, Oliver?
Among Us.
Alltså den där hatten.
Ja.
Det är ett roligt spel.
No, alltså, Among Us, det är faktiskt ett spel som inte jag tänkt på när jag satt ihop min lista.
Nej. Jag tror att alla vet väl vad Among Us är vid det här laget. Det är bara en jävligt bra idé att basera ett multiplayer-spel kring att allting går fel och det är någon jävel som ser till att det går fel och det är ditt jobb att se till att liksom lista ut vem det är. Det är typ Cluedo.
Just det, Filip.
Cluedo.
Cluedo på svenska.
Och det är jättebra.
Och det är ju ett sånt spel som det är svårt att få till någon annanstans än i spelform.
Ja.
Eftersom, visst det finns ju liksom varulv och maffior här när man intar olika roller och man liksom har röstningssystem och allting sånt, och sen ligger liksom själva gameplayet också i diskussionerna. Liksom att okej, men någon har dött, vem har dödat, och sen så ska man liksom försöka lista ut då. Men just där i Among Us, eftersom det är ett digitalt spel och liksom du har liksom också, du tvingas ut i det här rymdskeppet och liksom göra dina tasks för att ni ska kunna fly därifrån, samtidigt som du har en eller fler mördare som måste liksom försöka överlista och då mörda någon så att det inte syns. Och liksom, hur långt går du att slutföra dina tasks, eller och när börjar du liksom, när börjar du försöka liksom övervaka och se om så kan jag hitta någon som har mördats. Och sen det här med att om du får syn på ett mord när det sker och mördaren ser att du har sett det, då blir det jävligt snabbt att springa tillbaka till den här alarmknappen för att liksom tillkalla då ett emergency meeting för att liksom då kunna fronta den här personen. Men det är ju bara det att om det är bara du som har sett mordet, så vem säger att det inte är du som är mördaren. Så att det är ett väldigt liksom psykologiskt spel i bakgrunden också. Som man också kan bero liksom på vem sitter man och spelar med och hur väl känner man de personerna.
Jo, men precis. Och jag vet att flera av er sa att jag hade stenansikte. Men samtidigt så tyckte ni också att min hatt hela tiden så misstänkt ut av någon anledning. Så det finns ju liksom sådana grejer som spelar in också. Och Filip, trots att han är den största skurken av oss, kom undan oväntat många gånger och jag förstår inte hur.
Nej, jag förstår inte heller hur Filip kom
undan. Han är mästare på det spelet.
Ja, men alltså så här, Filip kan man bara rösta ut just in case.
Ja, och det har lyckats flera gånger.
Ja, när jag är mördaren så brukar jag försöka ta Filip eller Oliver först. För att Oliver, han bara gissar att det är jag. Och sen så bara alla bara, okej, bra, då åker inte jag ut. Så då röstar vi ut Jimmy, så ryker jag.
Oliver kommer sin bollkänsla.
Och Filip kan man inte ha i endgame. För att Filip, han gör hälften av vad han borde göra. Och sen går han bara och tittar överallt.
Det är bara att jag känner dig inte så mördaren själv. Så jag hör på dig när du är up to no good.
Du har ju röstat ut mig så många gånger utan att jag har varit mördaren.
Ja, men alltså, många gånger när du har varit mördaren också. Jag röstar ut.
Ja, så är det.
Men skriker Jimmy, ni kommer att ångra er!
Så att Oliver och Filip är två stycken som man kan ta ut ganska fort.
Filip är helt stone-faced. Alltså, som sagt, det är min favoritegenskap med honom. Att han har världens bästa pokerface.
Ja, Filip kanske har 100 miljoner känslor i sig, men det syns inte.
Nej.
Det säger Filip glad. Filip ledsen.
Ja, men jag var där borta och gjorde det där och så såg jag det. Ja, det var jävligt skumt.
Ja, så att det är rätt kul. På min plats nummer 6 så har jag Kentucky Route Zero. Som är... Man skulle kunna säga att det nästan är typ ett peka-klicka-spel, men det är liksom inte pusselfokuserat på så som sådana spel brukar vara, utan det är också narrativt drivet och det är nästan, jag skulle nästan kunna säga att det är som spelpoesi, för att du väver ditt eget narrativ. Det finns ju liksom en röd tråd, eller det finns en berättelse som du går igenom, men det är du som väljer typ, men hur ska den här karaktären reagera? Vad är viktigt i de här dialogvalen just nu, utan att du för den delen liksom kanske pratar med andra karaktärer också. Det är väldigt svårt att förklara, men du väver ihop din version av den berättelse som berättas på ett väldigt snyggt sätt. Och du får se det från flera olika vinklar beroende på vilka karaktärer som är med och så. Och det är väl en 5 episoder.
5 episoder. Den sista episoden kom väl...
Är det inte länge
2020.
Sedan? Ja, jag tror det. Och så tänker jag att episod 4 kom till 2016 eller någonting sånt.
Ja, men precis. Den absolut bästa scenen i det spelet är ju när man ska sätta ihop Junebugs Too Late to Love You, den här låten.
Ja, man får sätta ihop en egen konsert där man väljer...
Och det är så otroligt spektakulärt verkligen, ja, i sin enkelhet.
Ja, och det är ju liksom, det här spelet har ju, det är liksom... Det är nästan lite cosmic horror över det, för att det är liksom, det är inget skräckspel egentligen, men det är massa övernaturliga grejer och det är liksom, det balanserar alltid på den här liksom att okej, men vad är det egentligen som sker och vad är på riktigt då? För man börjar ju spela som ett paketbud som ska göra sin sista liksom leverans till den här liksom, det är någon adress och så behöver man ta Kentucky Route Zero där till den. Eller Route Zero, och då kommer man till den genom typ en tv-apparat, vill jag minnas. Och det är liksom massa konstiga grejer och man möter massa knasiga karaktärer och så, men det är verkligen en väldigt speciell upplevelse. Också ett spel som man liksom inte bara kan säga att nu är jag sugen på något liksom fartfyllt action, utan man måste också vara i rätt mood för att spela det, men det är otroligt snyggt gjort. Plats nummer 5, Amanda.
Ja, där har jag Hades. Det är ju verkligen ett spel som, det som jag brukar säga, att det är Supergiant Games summa av spelkardemumma. Liksom. De har tagit alla de absolut bästa egenskaperna i deras tidigare spel, vävt det samman och gjort ett riktigt jäkla panglir, verkligen. Jag tycker jättemycket om Supergiant Games och deras andra spel. Och de har liksom lyckats med väldigt många saker i de andra spelen också. Men här är det verkligen som att planeterna står i linje på något sätt. Det är liksom musiken till exempel som är otroligt stark ihop med den här roguelite-loopen som man tar sig igenom. Liksom man blir starkare och starkare och man får nya egenskaper och man lär känna karaktärerna längs med vägens gång. För det blir ju liksom nästan lite så här dating-simulator samtidigt, och jag och färgekaren Karon är liksom bästisar och står och gör hjärtan åt varandra i stort sett. Och det liksom finns så himla mycket fint i det här spelet, liksom ihop med att det är ändå en spännande berättelse och det har ju verkligen spelmoment som är otroligt alltså medryckande, beroendeframkallande, och även att man sitter ju i en vända ganska så länge så känner man ju återigen det här bara, en gång till, nu är jag så nära, nästa gång ska jag ta den jäveln. Jag gillar det väldigt mycket. Och det är ju svårt. Och vi vet alla hur dålig jag är på spel. Men ibland så är det liksom svårt på rätt sätt för mig. Och det känns det som att det här spelet är liksom att det som mycket står i vägen för en, det är liksom om man är tillräckligt envis.
Mm. Oliver.
Undertale har jag på min, vad blir det, femte?
Femte platsen.
Jag tror att det är nog många som är medvetna om vad det här spelet är också. Jag fattade inte riktigt grejen första gången jag spelade, för att jag bara gick och dödade allt, och ibland så eller jag var mer typ som min första genomspelning av BioShock var liksom att jag testade att harvest en little sister och jag testade att rädda en, och så märkte jag att okej, men jag får ut mer av att rädda alla, så jag fortsatte, men då fick jag liksom det här typ dåliga slutet för jag hade harvestat en. Och i Undertale så hade jag lite, jag skonade lite och det blev en ganska tråkig upplevelse, och sen så det var nog Stefan som frågade mig hur jag gjorde. Jag sa bara, jag dödade ditten och datten. Och han bara, ditt jävla monster! och jag liksom fick det klart för mig då vid det läget att det ligger någonting i att köra helt pacifist. Och så testade jag, startade en ny runda och bara såg till att inte ha ihjäl någonting. Och plötsligt så klickade. Och jag förstod liksom vad ambitionen med spelet var. Väldigt speciellt, inte särskilt snyggt. man kan göra liksom pixel art som är helt helt underbar. Men det gör de inte riktigt här. Jag tycker att det är alltså ganska stilistiskt fult spel. Men det är manuset och de olika liksom encounters som man hittar. Man blir väldigt kreativ i hur man ska liksom lösa alla de här konflikterna utan att ta till våld. Och det är ett väldigt smart spel.
Har du spelat något kapitel av Deltarune?
Nej. För att ingen har tjatat på mig om att göra det. Liksom. Jag hade inte spelat Undertale om det vore för att...
Nej, men det är Toby Fox som gör det, samma utvecklare bakom Deltarune som Undertale.
Jag vet. Jag spelar inte mycket indiespel, hörni.
Missar mycket bra, alltså.
Ja, du säger det. Och när jag liksom testar de här grejerna som är bra, så är det, ja, som sagt, koma. Det är bara, ja. Det är mycket som går över huvudet på mig.
På min plats nummer 5 så har jag Celeste. Som... det är ett bästa 2D-plattformsspelet jag har spelat. Tog bort den tronen från Super Meat Boy. Och grejen med Celeste är att det är inte bara ett bra 2D-plattformsspel, utan det är också hela liksom spelmekaniken att du ska klättra upp för det här jävla Celeste-berget, liksom överkomma dina egna liksom, ska man säga, svagheter och problem. Allt går liksom tematiskt med i spelet. Till och med liksom när det kommer till att du kan ju slå på assistlägen och sånt. Och liksom spelet säger åt dig, okej, men vi har tänkt att du ska spela på det här sättet. Men om du behöver hjälp så är det inga problem att också ta lite hjälp, och då kan du slå på de här grejerna. Så att, och det också går igenom i storyn. Liksom att du spelar som Madeleine också, som liksom behöver också hjälp. Liksom, och man kan ta det från andra. Och det är inget fel att behöva hjälp av folk. Samtidigt som ett jättesvårt plattformsspel. Och du har ju liksom den här förmågan att du dashar ju, du har liksom typ dubbelhopp och så dashar du, och sen så liksom måste du nudda mark för att liksom ladda upp dina förmågor igen, och sen ska du hoppa iväg. Och det är ju sånt spel som när man på, precis som Super Meat Boy, när man på förhand liksom sitter man och säger, jag har ingen aning om hur jag ska klara det här. Det ser så svårt ut. Och sen så liksom gör man, testar man och försöker igen och försöker igen, och sen så klarar man det. Man liksom bara säger att den liksom kombon av hopp jag gjorde precis trodde jag inte jag var kapabel till att göra. Ett helt otroligt spel som bara tog mig med storm när det släpptes. Väldigt, väldigt bra. Plats nummer 4, man.
Och här har jag Citizen Sleeper.
Oh la la.
Ja, men alltså, det borde ha blivit årets spel 2022, om inte det var liksom att jag var lite för svag helt enkelt och satte Horizon Forbidden West där. När allting kommer omkring så känner jag att Citizen Sleeper är det bättre spelet. Det har liksom så himla många lager som är intressanta. Jimmy berättade ju liksom själva grunden i spelet tidigare, men när jag satte mig och spelade det första gången, då hade jag lite klurigt att komma in i det. Och jag spelade x antal timmar och kände verkligen att när jag började fatta det, då slängde jag alla de timmarna åt fanders och började om från början, bara för att jag kände att nu förstår jag spelet, jag förstår de här cyklerna och vad man liksom vill få ut av dem och hur man kan använda dem liksom på bästa sätt. Och jag tror att det gjorde mig väldigt gott att jag liksom bara la den första sparfilen med x antal timmar, jag kommer inte ihåg hur många, men det var ganska många ändå, liksom bara åt sidan och fokuserade på det nya, men ändå någorlunda liknande väg liksom. Och det finns ju väldigt många intressanta aspekter på den här stora rymdstationen. Men jag tycker ju, precis som i Hades egentligen, så finns det någonting väldigt beroendeframkallande i det här cykliska. Att man liksom bara kör en vända till, lägger sina tärningar liksom på olika förmågor eller olika uppgifter och liknande. Och att spelet liksom bara hela tiden fortgår. Man kan liksom inte förlora i det. Det kan bara liksom bli en sämre eller bättre utkomst på något sätt. Jag tycker verkligen att det är ett otroligt bra spel, och även att det liksom är en hel del att läsa, så finns det så himla mycket att ta av i berättelsen. Det finns många olika slut, och musiken är verkligen fantastisk. Det är en av de musikaliska upplevelserna i spel som jag liksom har tagit del av mest i efterhand. Om vi tar ett annat spel som kommer komma sedan, så är det också liksom ett soundtrack som ligger mig väldigt varmt om hjärtat, men det här har jag också lyssnat otroligt mycket på, liksom fristående.
Oliver.
Här har jag Celeste. Och det var det här som jag refererade till när jag sa att Super Meat Boy har blivit överträffat sedan dess. Inte nödvändigtvis för att det är liksom ett bättre plattformsspel tekniskt. För att jag tycker att båda är liksom, bara rent bandesignmässigt så är båda extremt kompetenta på egna meriter. Men jag känner att berättelsen med Madeline och det här berget som hon har bestämt sig för att bestiga. Och den estetiska liksom riktningen hon tar med spelet är betydligt mer intressant än vad Super Meat Boy har. Så ja, Celeste.
Och min plats nummer 4 är The Walking Dead säsong 1. Och mycket av det som Amanda sa håller jag med om. Och jag tror det var, för det här var ju liksom, det här var ju typ peak av The Walking Dead craziness liksom. TV-serien var väl inne på sin tredje säsong tror jag. Och jag tyckte inte att det var så där jättebra, men folk väl tog i Walking Dead. Och sen så släpptes ju först, alltså det var episodbaserat också. Det var liksom, det var helt sjukt. För det var man inte van vid liksom, att det kom första episoden och det kostade typ 50 spänn. Och köpa första episoden och testa. Och man gillar ju zombies. Och jag vet att du hade spelat här innan mig, Oliver. Du bara, du borde testa ju, men jag tror du hade gillat det. Och första avsnittet var ju liksom det var fine. Det var verkligen så här, ja, men jag kan se mig liksom att spela det här till slut. För att det är liksom, det är helt okej. Okay. Men när man kom till slutet av andra episoden, då kände jag så att okej, det här kan verkligen bli liksom typ årets spelmaterial. När man varit på den här farmen och det visar sig att de är kannibaler och man gör det här valet i slutet där jag liksom valde, jag tror man fick välja om man skulle liksom typ antingen döda honom eller låta honom gå levande, och jag valde att gå därifrån för att liksom säga att vi är inte som dem, och han typ bara vrålar liksom liksom på marken, liksom bara helt hjärtekrossan, liksom bara helt så här. Jag var så här, wow. Alltså jag bara känner mig helt tagen av det. Och därefter var det, det pekade ju liksom bara rakt uppåt. Alltså varje episod var ju liksom så jäkla bra.
Ja, men jag tycker också att det är väldigt intressant att man kommer verkligen att sympatisera så himla mycket med Lee som karaktär. Trots att man vet ju att han är en mördare.
Ja, precis.
Spelet börjar liksom med att han har blivit arresterad. Och det är också ett ganska intressant grepp att man ska spela den här karaktären som liksom kan ägna sig åt den typen av brutalitet. Men det visar också hobby. Att...
Lisa, seriemördare på sidan.
Precis. Men det visar också att människor liksom ändå har mer nyanser. Liksom att människor är inte bara en sak.
Mm.
Och det visar man ju liksom med Clementine. Och visst, det är fruktansvärt att mörda någon. Men jag tycker ändå att det är ett intressant grepp.
Mm. Och sen var det liksom hela grejen också med Telltale-spelen var ju det att, ja, och speciellt Walking Dead säsong 1, då kändes det ju verkligen också som att man, du påverkade historien liksom, att det kändes verkligen som din berättelse. Och sen ju mer de gick ifrån lite mer så här pussellösning och det nästan blev liksom att du spelade typ färdiga cutscenes där det väl lite dialog var, så försvann lite den här känslan av att du faktiskt styr över dina karaktärs öde. Men just i Walking Dead, typ både första och andra säsonger, så känns det ändå som att du har mer kontroll över det som händer. Även om du kanske inte har det, så presenteras det på ett sånt sätt så att det känns som att du har det. Så att det var, nej, otroligt stark upplevelse. Ja, då är vi på topp 3. Amanda, vad är din plats nummer 3?
Ja, jag nämnde ju det här med stark musik i spel. Och på min tredje plats så finns Sayonara Wild Hearts. Och det är ett spel som jag spelade om väldigt nyligen. Bara för att jag liksom kände att när jag hade börjat spela Lorelei and the Laser Eyes så bara ryckte den nerven i mig på något sätt. Liksom att jag ville uppleva det spelet igen. Även att jag spelat det flera gånger tidigare. Och det är verkligen mästerligt, tycker jag. Jag tycker att hela idén med att man i stort sett spelar igenom ett popalbum med allt vad det innebär är så otroligt klipskt. Och de har gjort det väldigt snyggt med hur man tar sig igenom banorna i rytm till musiken. Stilen är otrolig och alltså... Det är liksom inte bara det att det är ett rytmbaserat spel, utan jag tycker att musiken faktiskt är riktigt bra, även att det kanske liksom inte är musik som jag egentligen kanske skulle dras till i första taget. Men vetskapen om hur det liksom framförs i spelet lyfter musiken också när man lyssnar på den i efterhand. Jag bara älskar liksom hur hela det här spelet utformat. Det är egentligen ganska så snabbt avklarat också. Jag tog väl mig igenom det nu senast på bara strax över en timme. Men det har verkligen så otroligt mycket att erbjuda liksom i tolkning av berättelse och allting som liksom hör det till. Och hur allting vävs samman och precis som med Hades där liksom att planeterna lite grann står i linje. Det är svårt att peka på saker som de hade kunnat göra bättre.
Mm. Plats nummer 3, Oliver.
Nummer 3 har vi Cuphead. Det är bra skit.
Det är jättebra det spelet, verkligen. Ja.
Det, alltså, det är ett bra spel, men det som verkligen liksom ror allting i hamn är såklart grafiken. och den liksom övergripande stilen, liksom musiken och att det verkligen ser ut som en old-timey cartoon.
Det kan vara ett av de mest tekniskt imponerande spelen jag någonsin har sett.
Ja, det är liksom makalöst när man kollar på så här behind the scenes material på när de sitter där och ritar de här hela bossarna för hand. Och... ja, så att ja, nej, det är en all-timer.
Spelade du DLC:n också?
Jag påbörjade det, men det kom lite dåligt när jag var så upptagen i annan skit. Och sen så kom det nya spel på nya spel, så jag har inte spelat det, nej.
Mm. Ja, nej, och jag gillar också Cuphead väldigt mycket, och det är ganska kul med tanke på att jag tycker inte om bossar. Och det är liksom boss rush mode. Det finns några liksom plattformsbanor som är egentligen helt onödiga. För att de är inte speciellt kul. Men det är just bossarna där och liksom hur... för det blir också ett mönster du måste liksom hitta och liksom ta det igenom. Så att det är också typ... i det så är det också lite plattformande liksom. Hur man undviker bullet hell och allting. Och det är inte alltid lätt alltså. Men otroligt bra. Musiken är också skitbra. Alltså det känns verkligen som att spela en tecknad film. På plats nummer 3 har jag Hollow Knight. Som är... ja, det är verkligen skitbra. Och för de som inte vet så är det typ... man skulle säga att det är som ett Metroidvania med inspiration från typ Dark Souls. Så att många liksom grejer tas därifrån. Att det är lite svåra bossar. Du liksom dör, så förlorar du din valuta som du uppgraderade med och sånt. Men det som Hollow Knight lyckas med allra bäst är hur man upptäcker världen och hur den sitter ihop. Liksom man kan springa förbi korridorer flera gånger innan man liksom så här kommer på sig att jag kanske ska slå i det här hörnet eller någonting sånt, och så får man upp en helt ny del av kartan som man har missat tidigare, och så har du liksom ett helt nytt område att utforska. Och liksom hur världen känns väldigt organisk, så du har liksom, du kan ha en sjö uppe i toppen av liksom kartan, och under den så har du liksom en stor huvudstad där det liksom bara regnar för att det liksom, du har vatten ovanför som liksom droppar ner genom marken, och det är liksom... de har satt tonen så perfekt i det spelet att man liksom bara blir uppslukad av den. Liksom, bortser man bara från gameplay så är det bara liksom nice att bara springa igenom världen och bara upptäcka och se hur allt hänger ihop. Även om det liksom inte har någon så här jättedjup story liksom som man så här kan gott. Det är inte som From Software-spelen liksom, att det bara här är en massa lore som du ska sätta ihop och hur funkar det, utan det är liksom bara så att du kan gå igenom världen och logiskt förstå hur saker och ting hänger ihop, och det är liksom vissa saker som myntas då, så du kanske kan liksom förstå vad som har hänt. Men det är också otroligt bra upptäckarspel alltså. Jag gillar det väldigt mycket. Plats nummer 2, Anna.
Här har jag Journey. Det är också ett sånt här spel som när det klickade så gjorde det ordentligt. Jag har ju säkert berättat den här historien flera gånger tidigare, men första gången jag skulle spela Journey så spelade jag i kanske 20 minuter. Kände verkligen inte för det. Kände inte att jag blev indragen i upplevelsen. Och det var nog liksom lite sådär att jag var inte i rätt sinnesstämning för det spelet just då. Och sedan när jag satte mig med det liksom vid ett så att säga bättre tillfälle, så kände jag verkligen att det var en magisk upplevelse hela vägen igenom. Allt ifrån liksom den här känslan av att glida ner för sanddyn liksom, till att utforska de här lite läskiga nästan templen.
Mm.
Och avslutningen är verkligen magnifik på alla sätt och vis, och hjärtekrossande, och liksom, det är svårt att sätta ord på det man känner i slutskedet egentligen.
Mm.
Jag vet inte om det finns så mycket mer att säga just nu, men det är verkligen en otrolig upplevelse som den är svår liksom att överträffa när man spelar det igen.
Mm. Oliver, vad är din plats nummer 2?
Inside.
Mm.
Är Alltså, tveklöst ett av de liksom, bara starkaste indiespelen jag har spelat. Och det har fått mig att känna grejer som andra spel inte riktigt får. För att det är vanligt liksom att man hittar ett väldigt bra indiespel som är riktigt bra på att spela på liksom, dina känslor sett till sorg och förlust och ångest och alla de här grejerna. Men Inside får man ju bara känna äckel och panik och bara saker som jag inte borde känna. Så, alltså, bara, man tittar på en del grejer som händer i det spelet och bara, alltså, någon jävel har suttit och liksom kommit på detta. Och sen slängt upp det på en storyboard och sen hamnar det i det här spelet som jag sitter och spelar nu och där människan är sjuk i huvudet. Och det är som att man bevittnar någonting som inte ska bevittnas. Lite så känner jag om det spelet. Det har inte liksom roligare gameplay än vad Celeste har och det är liksom inte vackrare liksom estetiskt än vad någonting som Firewatch eller Cuphead är. Men det är bara en väldigt stark, provokativ, suggestiv upplevelse som inte riktigt något annat spel lyckas jag vill säga evoke. För att jag är så engelskskadad. Men förmedlat. Och liksom bara hur det spelet slutar är bara liksom holy shit. Vad är detta? Det här är liksom både liksom en enorm power fantasy men det är också här, det här är fucked up. Vad händer?
Men det som också Playdead lyckades med i Inside var ju det också att de säger inte åt dig vad du ska göra utan du får liksom fatta det själv.
Ja, och det
är liksom... och där lyckas de betydligt bättre med det Inside än vad de gjorde med Limbo. För Limbo kunde ofta sitta fast och säga att jag fattar inte vad jag ska göra riktigt. De lyckas liksom inte förmedla det via spelet hur det ser ut eller vad jag har för verktygslådor framför mig, liksom vad jag ska göra. Medan Inside-narrativet är också byggt så att du är ju i princip på flykt. Och det gör att du måste snabbt fatta vid varje ny liksom bildskärm vad det är du ska göra. Och det blir inte alltid rätt, såklart. Du liksom, det är ju mycket också det här trial and error, men till stor del så är det verkligen så att okej, det här ska jag göra. Det här är vad som krävs av mig just nu och sen så får man bara lösa det. Utan att de faktiskt skriver på skärmen, gör så här.
Och jag tycker att Inside är mycket mer intuitivt liksom, i vad man ska göra. Och problemet med Limbo, det är att när man kommer på en pussellösning efter att man har suttit fast på den ett tag, så känner man liksom inte det var så man skulle göra, utan man känner för i helvete. För att man känner liksom att det här är en pussellösning som inte är liksom klurig så att man känner sig smart, utan den får en att känna sig irriterad och som att liksom spelet är dumt.
Jag tror att när jag var klar med Inside så sa jag det att typ det här tillsammans med Journey är typ de två perfekta spelen, för jag vet inte vad jag mer hade kunnat kräva av dem. De kommer in, det här är vad de gör och det är klart. Det är liksom helt otroligt.
Och det sträcker sig även till liksom narrativet i spelet. Att det finns ingen dialog, det liksom finns inga audiologs eller textfiler att gå igenom för att liksom pussla ihop vad som händer. Och ändå lyckas de liksom berätta en berättelse som visserligen är liksom lite diffus och inte alltid liksom är helt självklar i exakt vad det är som händer i varje given scen. Men man förstår liksom the big picture. Och men det fanns för ett narrativ i Limbo också. Men det kändes så mycket mer abstrakt och alltså metaforiskt på något sätt. Det här är liksom... Det här händer verkligen liksom i världen av Inside. Det är inte någon feberdröm jag går igenom. Liksom.
Nej, precis.
Så att, nej, det är alltså... Vilket spel.
Verkligen. Min plats nummer två så är Outer Wilds. där man har ett helt solsystem att undersöka och där liksom din progression är egentligen liksom den kunskap du samlar på dig om de här olika planeterna. Och du är fast i en tidsloop som du ska försöka bryta dig ur. Så ditt mål är liksom att ta reda på varför är ni fast i en tidloop och vad gör jag för att liksom hindra det. Och tidsloopen slutar med att solen sprängs så att och raderar ut hela solsystemet. Och så du har ditt rymdskepp och du tar det till de olika platserna och du liksom har en scanner som du skannar olika filer med för att liksom själv då pussla ihop vad är det som har hänt. Varför är vi i en tidsloop då? Och sen så hur ska du lösa det? För det finns också en lösning. Tror man. Och det här är liksom ett sånt spel där den kunskap du samlar på dig är liksom huvudgrejen med spelet. Liksom så att det är väldigt svårt att komma in i. Så även för mig att det var verkligen så att när jag började spela det spelet jag sa, oh, det är svårt att flyga flygskeppet. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra. Spelet berättar inte riktigt. Det håller mig inte i handen så att jag liksom ska kunna komma in i det. Men när man väl liksom kommer över den tröskeln så är det ett helt fantastiskt spel. Och liksom när man börjar också tänka sig att vad är möjligt i den här lilla delen av universum? Liksom, kan jag landa på stationen som cirkulerar runt solen och hur gör jag det? Och där är en stor... vad heter det? Meteor? Nej, asteroid. Vad heter en sån som flyger runt med en eldsvans?
Det finns komet.
Komet, tack! Det är en stor komet där som efter en viss tid i spelet smälter. Så att man måste också liksom tajma in var du är i loopen för att komma åt vissa delar av världen helt enkelt. Vilket gör att du behöver också ha ganska stor koll på hur alla delar fungerar. Och just som att det är väldigt fysikbaserat så kan det också hända väldigt konstiga grejer. Så att en planet till exempel där finns det stora gejsrar som kan helt enkelt skjuta ut dig ur liksom, den planetens gravitation så att du bara åker någon annanstans. Du kan hoppa igenom svarta hål och det är liksom... Är man fascinerad av rymden så är det ett otroligt, otroligt spel. Och just det var så roligt för att No Man's Sky hade ju kommit ut ganska kort innan den första trailern till det här spelet kom. Och i No Man's Sky var den här it's a procedural generated universe. Och det här var liksom it's a handcrafted solar system. Så att varenda liksom grej i den här världen var noga utplacerat. Men det är också ett helt makalöst spel. Det är så bra. Då är det dags Amanda. Då ska du få säga vilket spel du har på första plats.
Ja, det här är väl vår största gemensamma nämnare egentligen, Celeste. Och det är ju ingen vidare överraskning att det är min topp ett helt enkelt. Det har ju sagt så himla mycket bra om det här spelet tidigare av er två, men det här är ju ett sånt spel som jag verkligen kände påverkade mig på så många plan när jag tog mig igenom det första gången. Och det säger så himla mycket hela vägen igenom. Och det tillåter verkligen spelaren att känna liksom både på sin egen kammare och kanske tackla sina egna känslor men också liksom att känna med Madeline och hennes resa och de personer som hon stöter på längs med vägens gång. Och liksom som metafor är ju det här spelet också otroligt för att det är liksom lätt att greppa. Men det är så makalöst gjort i sitt utförande. Vad mer liksom säger vad säger liksom mer om en människas resa än liksom att bestiga ett berg? Det funkar liksom bara så himla bra och när man står där på toppen och har klarat spelet så känns det som en så otrolig personlig vinst på många sätt. Det är verkligen ett fenomenalt spel och jag älskar allt med det. Även att det är verkligen rövsvårt ibland. Och man sitter och nöter som en galning. Och precis som ni sa tidigare så är det det bästa plattformsspelet. Tycker jag också. Det gjorde mycket som Super Meat Boy gjorde. Men det gjorde också väldigt mycket annat i liksom... själva pussellösningen av olika banor till exempel. Och det har ju liksom inte den här tajtheten och den snärtigheten som Super Meat Boy har till exempel. Men det finns liksom en sån otrolig eftertänksamhet i hur man ska ta liksom varenda steg och finna en väg framåt för sig själv liksom genom de här banorna.
Plats nummer ett, Oliver.
Nu är det som, alltså, som jag pekade på innan. Det är massa spel som jag tycker är helt amazing som jag inte har tagit med på grund av tveksamhet kring. Kan man faktiskt, eller kan jag faktiskt liksom kalla detta en indie-titel baserat på de parametrar jag har satt upp. Så liksom, grejer som Journey, Ori and the Blind Forest, Trials HD, Mark of the Ninja. Alla de, det är flera spel som jag inte tagit med. Men detta var liksom bara det första som bara, okej, okay, det här är förmodligen nummer ett för mig, tänkte jag. Det är Shovel Knight. Inte för att liksom det är en spännande story eller för att karaktärerna är särskilt minnesvärda. Det är inget fel på karaktärerna, men det är inte som inte som ett de har inte liksom ikonografin hos typ ett Mario-spel exempelvis.
Jag tror att om det är något spel jag skulle jämföra med så är det typ Mega Man,
ja.
För det blir liksom så att du har de här bossarna ser ut på ett visst sätt och de har liksom en ganska tydlig tematik och då är det så att, ja, men jag kommer ihåg den där liksom. Och sen så kan man typ bygga upp en egen story kring dem med den lilla information som spelet ger dig.
Mm. Och ja, men alltså det är väldigt liksom, alltså de Yacht Club utvecklarna, de skäms inte över liksom vad de har inspirerats av. Alltså de är väldigt tydliga med, okej, okay, det här är Mega Man inspirerat, det är Super Mario Bros inspirerat, vi har DuckTales, Pogo Stick Mechanics och grejer. Det är liksom en sorts, kan man säga, best of compilation på den erans actionplattformare.
Mm.
Och det är helt enastående. Jag vet inte hur många gånger jag har spelat som Shovel Knights kampanj. Och sen dess har man ju fått liksom gratis helt nya kampanjer med andra karaktärer i huvudrollen. Med Plague Knight och Spectre Knight och King Knight. Och alla känns väldigt unika och liksom ändrar regelverket för hur man spelar Shovel Knight på. Och det var typ det första jag frågade i förra veckan liksom, när vi snackade om, ja, fan, jag kan inte sätta ihop en topp 10 indiespel. Jag har inte spelat 10 indiespel. Kan jag få sätta Shovel Knight, King Knight och Spectre Knight och Plague Knight som 4 separata spel så blir det lättare. alltså, och det här är kul för att jag spelade inte det när det kom, utan det blev ett par år senare. Och det har ju retroaktivt blivit mitt favoritspel år 2014. Och det var Stefan som skickade in den här frågan. Som fick in mig på Shovel Knight. Så jag antar att han sitter och är glad nu.
Mm. Jag köpte Shovel Knight på Wii U när det kom.
Mm. Ja, det var väl där det släpptes först, tror jag.
Ja, det var där det släpptes. Jag tror det är på PC samtidigt.
Jag köpte på DS.
3DS, va?
3DS kanske det var.
Ja, det skulle... Kom det på PS Vita eller skulle komma PS Vita-versionen sen tror jag den skrappades eller någonting sånt?
Jag vet inte.
Jag minns inte. Men Shovel Knight är, ja, det är också ett bra spel. Men det är någonting...
Aldrig spelat ute.
Nej, jag minns inte om jag har faktiskt klarat det eller inte, men... Det är inte ett plattformsspel liksom i typ Celeste eller Super Meat Boy eller någonting sånt. Jag har lite svårt för att spela Shovel Knight. Jag är inte tillräckligt bra.
Men det är mer, alltså, det är nästan mer typ, liksom.
Precis, det är liksom mer typ Castlevania-hållet också liksom, ja. När du typ blir träffad av fiender och sånt, så att det är liksom, det är lite annorlunda mot, vad ska man säga, indievågen av plattformar som kom.
Ja, men det är liksom The 80s best of compilation.
Ja, precis. Men det är imponerande. Nu är det väl bekräftat att det ska komma en uppföljare, va?
Ja.
Så att vi får se vad det blir. Kanske blir en 3D-plattformer med Shovel Knight.
Det tror jag inte.
Man vet aldrig. Nej, jag är fortfarande besviken över att Shovel Knight inte fick vara en riktig karaktär i Super Smash Bros.
Ja, det borde varit det, exakt.
För att, han hade kunnat haft sånt intressant moveset för Smash.
Han har perfekt moveset för Smash. Det är liksom, det bara, det skriver sig själv. Och han borde varit bara liksom en sprite, ungefär som Game & Watch.
Ja, det hade gått.
Det hade varit amazing.
Ja. På min första plats så har jag Journey. Och jag tycker verkligen Journey är liksom typ perfekt i som det är. Och det är mycket liksom beror på liksom, alltså musiken i samband med banorna gör det spelet väldigt speciellt. Och sättet de utvecklade spelet på liksom att det var så att Austin Winter skrev musik och de ändrade banorna enligt musiken och han fick se banor och skrev musiken till de banorna och sånt. Så det liksom förhöjer ju upplevelsen och den är så ständigt närvarande genom hela spelet. Och sen också det här hur man kommunicerar med andra spelare. Liksom du har bara den här ena knappen till att göra ett ljud på. Det är liksom det är den enda du ser också. Du, liksom, du kan inte se flera stycken samtidigt. Utan det är liksom, du har en person du håller dig till. Och kommer ni ifrån varandra så försvinner den personen för evigt. Och sen så kanske du hittar en ny person. Och så får du ju se då i spelets eftertexter hur många du har träffat på din resa då. Men det som gör Journey så speciellt. Och det här har vi berättat typ 1000 gånger i den här podden. Det är ju det att jag och Oliver. Vi satt ju och spelade här samtidigt. För det var den tiden. Vi hade inte känt varandra så länge. Vi hade ju kanske känt varandra typ i. Alltså, på
när
ett
kom
det? Större...
Var det 2012?
2012. Så vi hade, ja. Inte, vi hade kanske...
Vi var kompisar i två år ungefär.
Nej, ett och ett halvt till och med. För det här kom ut tidigt 2012.
Ja.
Och det var liksom inte som att vi... Och vid den här tidpunkten så det var inte ofta jag satt vid min Xbox och inte pratade med dig.
Nej.
Samtidigt som man spelade. Så det var så att hade man inte Oliver pratat med när man spelade så kunde man lika bra göra något annat. och vi var lite så här att det hade varit så himla kul om vi hade kunnat spela här tillsammans. På en gång istället för att liksom möta random folk. Liksom. Så att vi bara, ja men vi startar spelet och sen så... Vi kan så i alla fall spela det samtidigt. Och så går vi runt där i första liksom ökenområdet. Och liksom bara så här, och jag bara, jag har inte sett någon annan spelare än. Så här, jag bara, jag vet inte när han kommer in. Och det går konstigt så här. Och sen så Oliver bara, jag tror jag ser någon. Och så börjar det liksom lunka framåt. Jag bara, jag tror jag också ser någon. Och så visar det sig att vi hittar ju varandra. På en gång. Och det gjorde ju så att vi... Det gjorde ju resan liksom betydligt mer speciell. Jag kommer aldrig glömma när man... slida ner för liksom sanddynerna där och du kommer möta den här solnedgången typen liksom man
ja, det första man bilden nästan, jag får i huvudet när jag tänker Journey.
Ja, och liksom så här bara man åker förbi solnedgången, det var liksom så här, alltså det, man känner sig helt mållös, att vi kunde uppleva det tillsammans var jättespeciellt verkligen.
Ja, men just att den första spelaren, det var inte det att vi försökte mötas upp.
Nej.
Jag vet att jag och Stefan spelade tillsammans efterhand och vi försökte liksom boota om spelet typ 8 gånger innan vi träffade varandra.
Mm.
Utan det var liksom, det bara råkade vara så att du och jag, vi var våra första co-journeyers.
Ja, precis. Det var liksom, och vi var ju typ livrädda också för att tappa kontakt med varandra så att liksom inte kunde se hela
tiden. Ja, för långt bort så att det disconnectas.
Så det var ju, det var en helt otrolig upplevelse och jag har ju klarat ut det spelet hur många gånger som helst efter det, liksom. Jag kan ta upp och spela lite någon gång. Och vi gifte oss också till slutlåten, så att
det gjorde vi.
Det betyder väldigt mycket, det spelet. Men det var vår topp 10. Vi har pratat väldigt länge. Och jag hade varit dum nu om jag hade bara ignorerat att Stefan hade skickat in sin topp 10-lista som han inte har rangordnat, den lilla lusen.
Ja,
så det känns såhär, ska jag rangordna spelen åt honom? Vad det här tycker Stefan?
Ta dem i listan, han skriver dem bara.
Ja, jag tar dem i en ordning. Men det hade varit så kul för jag satt Shovel Knight på... Plats nummer 10, Shovel Knight. Nej. Men det här är i alla fall, så här skriver Stefan. Måste själv delta i listan. Här kommer 10 asbra indies. Shovel Knight, Hades, Enter the Gungeon, Cuphead, Celeste, Cave Story, Blasphemous, Undertale, Nex Machina och The Witness.
Ja.
Jag har nästan spelat alla de spel.
Jag har spelat hälften.
Jag ser teman i typ så här, det här var svårt, det gillar vi.
Ja, så nästa person som ber oss att rangordna någonting, gör det lätt för oss. Inte bara typ, oh, vad är dina favorit-actionspel eller bla bla. Alltså, det var lätt att rangordna Assassin's Creed. För man bara tar alla spel man spelat och så tar man dem från worst to best. Jag behöver sitta liksom och typ fundera i typ 2 veckor.
Rangordna alla NES-spel, Oliver.
Alla.
Precis. Alla, ja.
From worst to best.
Ja, precis.
Hellre det än en modern konsol.
Ja, men vi har ju pratat väldigt länge. Men vi behöver också prata om Elden Ring som vi har spelat senaste veckan. Som har ju kommit den nya expansionen Shadow of the Erdtree. Som fick väldigt bra betyg till Olivers stora Fantasy Critic-glädje. Men som också har fått så här typ mixed reviews på Steam för att det är för svårt.
Ja, det är alldeles för svårt.
Vilket är rätt så, ja, men jag tycker ändå det är rätt så kul så här att det är typ, det har nästan liksom vänt, för att förut har det varit så här, ja, men klarar du inte av Elden Ring och det är så get good, och ja, nu är det bara det är för svårt. Så att, för det har alltid varit så här typ om en recent, för att Eurogamer-recensionen skrev, i Eurogamer-recensionen så skrev de så att spelet är svårt och folk bara höjde rösten och bara scrub. dåliga recensenter kan inte spela spelet. Nu var det typ så här, jag tänker bara på den här memhunden som bara sitter så här, oh, it's too hard. Och nu var det typ, då hade folk börjat skriva sig bara, ah, jävla no-lifer recensenter som bara kan sitta och nörda in sig på sitt spel hela tiden. Så att, ja, det var rätt så kul. Men Oliver, du tycker alltså att det är för svårt, eller? Eller hör du till liksom den gruppen som tycker att det är lite för utmanande?
Nej, alltså, jag tycker att det är så svårt som jag förväntar mig att det skulle vara. Men visst är det svårt, alltså det är grissvårt. Allting, även liksom den minsta fienden dödar dig hur lätt som helst. Och jag dog...
Alltså jag...
Ja, Jimmy?
Alltså jag tycker det känns som ungefär Elden Ring kändes när jag började spela Elden Ring. Alltså innan expansionen.
Ja.
Jag tycker ungefär att de har liksom... Jag tror anledningen till att många kritiserar liksom att det är så svårt nu, för att nu har de haft sina builds länge som de har klarat sig väldigt bra på, och sen så kommer den här expansionen som ändrar lite, så bara att okej, nej, men nu är du typ noob igen, ish. Så nu får du liksom tänka annorlunda, och det tror jag gör att folk blir lite så här, oj, jävla vad svårt det var, jag kan inte köra min build som jag slaktar allt annat med.
Jag som precis har kört om originalspel från början och har det färskt i minnet. Kan jag se, alltså... Fienderna är definitivt mycket mer aggressiva och har mycket mer avancerade moves och grejer än vad liksom de första scrub-fienderna du möter i basspelet, som har sina vanliga liksom, antingen slänger jag en kastkniv eller så slår jag dig med min yxa. Och här har de så här specialattacker och de har typ virvelvindar av bara liksom svärdshugg och det är liksom...
Och buffar sig själva.
Ja. Men det är också för att jag hörde om den här liksom första stora liksom bossen i preview coverage, om den här liksom Dancing Lion eller vad den kallas. Och att den här satt jag på min preview liksom tid och bara kunde inte, satt i typ 2 timmar och kunde inte klara den. Så jag hade lite ångest när jag skulle gå in där med tanke på hur mycket problem jag haft med typ bara vanliga fiender. Och jag fick han på första försöket. Så att det är liksom kontrasten då, att första fienden i DLC dödar mig 7 gånger.
Alltså den med ringarna?
Ja. 7 gånger dog jag på den. Och jag satt i party med Adam samtidigt. Han bara, men spring förbi han bara. Jag bara, nej, nu är det personligt.
Liksom. det är verkligen så i det här spelet. Man måste säga, den där jäveln dödar mig. Nej, han är min.
Exakt, och jag är väldigt tjurskallig och liksom envis i de här spelen. Liksom att sättet jag spelar dem på är att jag kommer till ett ställe, allting som är där ska dö innan jag känner mig att jag är färdig med det stället. Jag går inte förbi saker. Så att det förhindrar min progress lite. men så, som sagt, så första fienden, det är liksom en stor äng, och fan vad snyggt vet det. Alltså bara på liksom estetiskt plan. Alltså,
Det är så tjusigt att titta på. Man känner faktiskt på fan vad jag har saknat Elden Ring liksom.
Ja, det är som sagt, från Software sitter på några världens bästa designers. Och de verkligen, verkligen visar sitt liksom bästa arbete här.
Jag har också saknat Elden Ring just för att Jimmy blir så himla förgrymmad och säger massa roliga saker.
Oh my god, alltså de där jävla röda prästerna i Shadowkeep, alltså de gör mig tokiga. Alltså jag blir... För att det skulle typ vara min största kritik mot... Nej, men alltså min största kritik... Jag vet inte, det kan hända att du har mött en sån fin någon annanstans också. Men min största kritik mot det här spelet är att många fiender pausar inte tillräckligt länge i sina kombos för att jag ska känna mig tillräckligt bekväm och kunna spöa dem.
Nej, det har ju blivit ett här... meme liksom att jag får inte utrymme att heala. Liksom. Ifall jag tar upp min så här healing flask, då springer de mot mig. Du vet.
Ja, och sen så för att jag förlitar mig väldigt mycket på min Mictair, no shame. Så att jag dog första gången på Dancing Lion i expansionen. Och jag bara såhär, så svårt är det inte typ. Och sen dog jag där och så tänkte jag, men då ska jag använda min Mimic-Tear. Och Mimic-Tear och den här summonen som man också kunde ta, de fick spöa bossen åt mig medan jag bara höll mig vid liv.
Men de här björnarna som du stötte på
igår. Åh herregud, jag var en jättestor björn jag dödade igår och så enda jag fick var exkrement av honom.
Ja, alltså det uttalet var så himla roligt.
Jag tänkte att nu ska jag få det här... Liksom upp, jag tänkte det här kanske är miniboss, eller kanske jag får den här liksom uppgraderingsgrejen så jag kan liksom bli lite starkare, och så fick jag bajs.
Ja,
björn exkrement.
Men det är verkligen så för att bossarna är mycket mer aggressiv mot dig som spelar, och dina spirit ashes drar inte lika mycket aggro som de gjorde tidigare. Utan de måste liksom få in smällar på bossen några gånger innan de liksom byter fokus från dig. Och det kan vara ett problem. För då, inte nog med att du måste liksom ta upp din spirit där, sen måste du också springa iväg och hoppas att du liksom inte dör innan, så att bossen, eller så att liksom din spirit ash tar uppmärksamheten från bossen, så att du sen kanske kan gå liksom peta honom lite i röven innan du måste springa iväg igen. Om man inte då är pro och dodgar och sånt, men det har inte jag tid med.
Min största kritik mot DLC är att jag för ovanligheten skulle köra strength build och alla coola vapen jag hittar är dex-vapen.
Ja, det är helt, alltså det är typ det största minuset jag har gjort, är att jag kör också strength build och det är så här, vad fan ska jag använda för vapen? Jag har fortfarande min Bloodhounds fang eller vad det nu heter.
Kan ju kasta björnexkrement.
Ja, och sen är jag typ test, jag har typ uppgraderat My Lady som jag hittade som ändå fungerar relativt bra, men ja. Jag funderar på att späcka om så att jag ska kunna använda något annat vapen. Liksom.
Mm. Alltså det...
Men jag är så van med min bild. Jag vågar liksom inte riktigt heller. Jag bara, det är så här jag spelar.
Det finns ju. Jag har hittat en massiv hammare. Som uppenbarligen är strängt vapen.
Hittar du den eller dödar du personen som hade den?
Jag hittade den.
Okej. Okay. Jag har mött en fiende liksom som var så jävla stark. Okej. Okay.
Och den är bra, men den är så tung att jag fettrollar när jag har den. Så jag går tillbaka till mitt gamla. Men alltså det är skitbra. Det är mer Elden Ring, och Elden Ring är, alltså som jag sa för ett par veckor sedan, att det är typ den lättaste 10 av 10 på 5-6 år.
Mm.
Helt makalöst.
Jag är så imponerad över hur de hanterar kartan i det här spelet också, för att det känns som liksom en miniversion av kartan i grundspelet. För de har inte liksom gjort en lika stor karta, utan kartan är mycket, mycket mindre. Men alltså...
Men ändå massiv. För att vara
den
DLC,
är massiv. Liksom. Ja, den är massiv, och det är liksom varenda legacy dungeon har hur många gömda ställen som helst. Alltså jag planerar till och med att nästa gång jag spelar ska jag gå tillbaka till den tidigare legacy dungeon, för att jag vet att jag plockar upp någon nyckel som inte jag liksom har använt i den dungeon, för jag kom till bossen innan.
Mm.
Och bara så att jag måste se vad det liksom är där nere, för det kan finnas grejer som jag behöver. Och liksom så här att jag liksom fastnade, jag satt fast på 3 olika bossar igår. Och bara så att jag kom fram till bossen här, klarar inte, okej jag går någon annanstans, kom fram till bossen där, klarar inte, och sen var det en tredje boss jag kom fram till, bara nej, jag är liksom, jag behöver uppgraden, någonstans har jag gjort fel. Jag bara kollar på kartan, så här, bara, det finns här flera ställen jag inte har varit på. Och där kom jag till ställen där jag faktiskt liksom var mer liksom styrkemässigt mer jämn.
Ja, men...
Och kunde liksom fortsätta där och göra lite progress. Så att de har liksom behållit det också, även om det är mer linjärt här än vad det var i huvudspelet. Jag
läste en rätt bra Twitter-tråd. Nu har jag tappat bort den såklart. Men det var liksom någon snubbe som sa att alla de här på Steam klagar på att det är för svårt, men att det mer handlar om hur man liksom approachar spelet. För att man är liksom, man har blivit betingad liksom att göra ordentliga framsteg i de här spelen är liksom att ta nästa boss och så får du en stor payout i runes och så uppgraderar du dig och sen är du starkare. Men här är det, alltså det viktigaste är de här nya Shadow Tree, bla bla vad de kallas. Alltså det är en ytterligare grej som man samlar i det här spelet som gör dig starkare och mer tålig. Ungefär som i Sekiro.
Mm.
Utöver då din liksom vanliga level. Och de har en större impact än vad liksom en till level på en 160 level karaktär har. Mm. Och de får du inte av att döda bossar, utan de hittar du genom att utforska. Så att förut liksom har det varit liksom mer lönsamt att verkligen liksom gå på de här stora utmaningarna och få sina big payouts och levela upp. Medan nu är det betydligt mer viktigt att liksom bara utforska världen och hitta de här fröna, eller vad fan det är de kallar dem. Och jag har inte hunnit spela så jävla mycket, för jag var borta i helgen, men jag märker liksom hur bara några timmar in liksom att jag presterar betydligt bättre nu än vad jag gjorde i början, och då har jag inte levlat upp så jävla mycket. För att det tar, vad är det, 200 000 runes för mig att levela upp.
Jag har gått upp 2 levlar i DLC:t. För att jag klantar mig och förlorar typ 100 000 runes här, förlorar 100 000 runes där. Jag bara, fuck it. Jag skiter i att levela upp. Jag bara letar efter de här strategy-grejerna. Och så får det liksom, det duger ju liksom. Så att man förlorar inte lika mycket runes. Eller du förlorar inte lika mycket på att förlora runes om du är en hög level redan.
Nej.
Vilket gör också, vilket i sig kan vara lite befriande. Med tanke på att då, liksom så här, då är man inte lika oförsiktig när man utforskar, utan så här, dör jag så dör jag. Men det är inte det jag är ute efter, det materialet som gör att jag levlar upp. Eller kan liksom bli starkare. Så det tycker jag ändå är rätt så nice. Även om man kommer då till liksom ett läge där man säger okej, men nu har jag ganska hög level på de nya liksom levlingsgrejerna och jag kommer ändå inte vidare, så är det ju svårt då att levla upp ytterligare då. Det är väl det som jag kan tänka mig ska kunna bli riktigt svårt mot slutet. Och precis som alla från software-spel, jag vet inte om jag kommer klara det här DLC:et. För att det är liksom, någonstans kan det vara så att man känner sig att okej, men min topp är nådd. Men jag tycker inte att det är så mycket svårare än hur grundspelet kändes när man var ny på det också. Och jag förstår ju att de måste liksom lite så här göra det lite jobbigare för en, för att det är inte ett helt nytt spel. Du kan fortfarande spela Elden Ring. Så att du liksom, de måste liksom höja den utmaningen, ja, på något annat sätt. Även om jag tycker att vissa kombos tycker jag bara är liksom, det är nästan löjligt. Det är liksom så här att okej, men nu har jag dodgat och blockat och liksom så mycket här att det är liksom, varför slutar du inte så att jag liksom bara kan återhämta lite stamina?
de måste ju liksom ge någonting som stimulerar även folk som har typ 600 timmar i Elden Ring.
Och sen kan jag också tänka mig att om många har gått in i det här DLC:et i New Game Plus, så gör ju det också att det är svårare.
Ja.
Tror du det var någon som var på den här New Game Plus 9 och bara, det är bullshit, det är så jävla svårt. Och man bara, konstigt. Att du tycker att det är så svårt. Men det är verkligen, det är ett helt otroligt spel.
Ja, det. Vi kommer förmodligen ha verkligen mer att säga när vi liksom har spelat mer av det.
Ja, och jag gillar ju verkligen det här med liksom hur kartan är uppbyggd och att det liksom finns ingen checklista för dig att följa, utan liksom här är kartan, nu får du bara utforska den och så får du hitta det du hittar. Liksom. Och jag gillar att det, sen Zelda och sen Elden Ring, så tror jag att det kommer bli lite vanligare att liksom när man hanterar öppna världar på det här sättet så är det åt det hållet man går. För jag spelade ju också expansionerna till Dragon Age Inquisition innan Elden Ring kom, efter att de visade Veilguard och att Trespasser-expansionen är viktig. Och första delset i Dragon Age Inquisition, Jaws of Hakon, är liksom alla de delarna som är dåliga med grundspelet. Du får en jättestor karta, du gör samma uppdrag du redan har gjort i 60 timmar. Det är liksom så att, vad är det för nytt med den här expansionen? Okej, det är en liten ny story som presenteras ganska dåligt, men liksom du gör samma saker du redan har gjort. Så jag var liksom så här, vad är det för existensberättigade i det här delset? Och det var ju liksom, när open world-spelen exploderade liksom under förra generationen, så var det ju så här de var. Det var, här är jättestor öppen karta, nu ska du göra samma sak i 20 timmar. Här har du dina outposts, här har du dina liksom dussinuppdrag och sånt. Och sen Breath of the Wild så tycker jag att man har liksom minskat på det. Att liksom att okej, men folk kanske inte vill veta exakt allt som finns på en karta, utan de kanske vill utforska själva och hitta grejer. Så jag hoppas verkligen att det är den här riktningen fler spel kommer röra sig sen.
Ja.
Men jag är så nyfiken på vad de kommer göra härnäst.
Jag med.
Igen. Jag har inte spelat ett, alltså jag har ju spelat varje från software-spel de senaste åren. Jag har inte spelat Dark Souls 3 vet jag. Men liksom Sekiro, Bloodborne, Elden Ring och Armored Core. Och alla de spelen är ju liksom hur nice som helst.
Jag har börjat spela för det var ju runt när Armored Core kom, så började komma en massa andra spel. Och så liksom hade jag inte, så kom jag ifrån det lite, och sen när jag väl tog upp det igen så kändes det väldigt daunting att komma in i min, liksom hur jag tänkte med min bild och liksom att lära sig vad alla de här jävla grejerna på skärmen betyder när man bygger sin mech. Men jag har på sistone börjat komma in i det igen mer. Och det är också ett riktigt bra spel.
Ja, det.
Jag tänkte på liksom, de visade liksom ett par nya så här mech-spel under den här Summer Games-fest. Och jag bara, det där är inte lika coolt som Armored Core. Armored Core är så jävla coolt.
Ja, det är
bara, man bara känner lukten av
ondbråd,
död och diesel. Ja, precis. Bara sketet och tungt och äckligt. Och det, ja.
Och då, man känner sig lite som om man vore 12 år gammal igen. Men så här, Armored Core 6, bara, Fires of Rubicon. Man bara, åh,
det, fan det är mina absoluta favorituntertitlar till ett spel någonsin. Ja. Fires of Rubicon, hur coolt låter inte det?
Ja. Det är verkligen, ja, vilket bra spel. Ja, men innan vi ska quizza lite så, Amanda, vad har du spelat?
Ja, så nu var det ju ett tag sedan jag spelade ut det, men jag vill egentligen bara liksom fila in det, för jag tror att vi liksom inte har pratat om det tidigare, men för ett tag sedan så fick jag ett infall för att det hade kommit en definitiv utgåva av Might and Magic Clash of Heroes, som är ett 15 år gammalt pussel- och rollspelsäventyr som utspelar sig i samma värld som Heroes of the Might and Magic. Och jag har spelat det tidigare både på PC och Nintendo DS, men det var liksom först nu som det slog mig att det är samma spelskapare som till Grindstone. Och när man liksom tänker efter lite grann så märks det väldigt mycket. Man spelar på 5 olika platser och med en ny karaktär i varje område. Och alla de här karaktärerna har sina specifika egenheter. Exempelvis så kontrollerar Anwen skogsväsen, medan Aiden kontrollerar demoner och Fiona kontrollerar odöda varelser. Och de här striderna är pusselbaserade och man sätter liksom ihop olika formationer. På vertikalen för att skapa en offensiv och horisontellt för att bygga upp defensiv i form av till exempel murar och dylikt. Och det skiljer sig också från karaktär till karaktär. Och det är liksom en liten undangömd pärla som jag bara vill rekommendera att man spelar om man liksom tycker om lite lättare rollspelselement men också gillar pusselspel. Och du blir också lite sugen på det här.
Ja, det ser ju väldigt kul ut. Ja. Sen så var det typ, jag vill inte påbörja många andra spel innan Elden Ring-expansionen kom.
Nej, men alltså, nu gjorde jag ju typ allting som varje värld hade att erbjuda. Jag tog inte platinum i det för att det var liksom en del över nätet spelande som jag kände skulle vara lite för tidskrävande och inte någonting som jag var så jättesugen på.
Och sen det värsta är ju då med spel som är så här gamla är det att du hoppar också in i någon som spelar på nätet, och finns det någon liten stackare som fortfarande spelar det online, så är det en riktigt äcklig jävel som inte har spelat annat, jo, de senaste typ 15 åren.
Ja, nej, men som sagt, det här var ett av de första spelen som jag tog mig an utifrån Play Before You Dies lista, och jag hade som sagt otroligt roligt med det, och nu var det tredje eller fjärde gången jag spelade om det dessutom, men det borde man spela, verkligen. Jag tycker att det är kanon. Men bortsett från lite andra mindre titlar som man har tagit sig an, så har jag också spelat Stray Gods, The Role Playing Musical, som är en interaktiv musikal som tar en helt ny spin på grekisk mytologi. Och du har ju spelat det här innan, Jimmy. Ja. Och det är ju väldigt kända röstskådespelare som är med. Vi har till exempel Laura Bailey, vi har Troy Baker, vi har Merle Dandridge, Rahul Kohli. Alltså det är liksom många kända röster som man hör det här spelet igenom. Och det går liksom ut på att man ska interagera med karaktärer och dessutom då välja olika vägval genom musiken till exempel. Så det är liksom inte, om vi säger, jättespeligt, men väldigt berättelsefokuserat. Och det handlar om Grace som är en ung kvinna som inte riktigt kommit underfund med vilken väg hon ska välja i livet. Och hennes vägar korsas med den sista musan, Calliope, som sedan blir mördad och i liksom sina sista andetag överför sina krafter till Grace, som i sin tur då blir misstänkt för det här mordet. Och inför stora grekiska gudar som till exempel Athena, Apollo och Persephone, så måste hon bevisa att hon är oskyldig. Så hon ger sig liksom ut då på en liten detektivjakt egentligen, där hon ska försöka finna svar på varför Calliope blev mördad. Och längs med vägens gång så tycker jag att det som påverkar mest och som är mest intressant är att ta del av gudarnas historia och liksom se hur allt det här bagaget som de har med sig från flera tusentals år faktiskt påverkar dem i dagens samhälle, och hur de liksom också har bytt kroppar. De är liksom inte samma gudagestalter som de var för flera tusen år sedan, utan Apollo till exempel har så att säga dött och bytt kropp uppemot ett dussin gånger eller vad det nu är. Och det blir liksom väldigt intressant också i hur det påverkar deras minnen och vad som händer när minnena kommer tillbaka. Och det finns väldigt känslosamma scener i det här spelet som går in väldigt mycket på liv och död och gör det på ett otroligt snyggt sätt. Jag tycker liksom kanske inte att musiken alltid är tipptopp. Jag skulle nog inte klassa det som ett av de bästa musikspelen om man säger så. Men jag uppskattade verkligen den här resan. Och jag gillade att utforska karaktärerna i spelet väldigt mycket. För jag kände liksom att det var väldigt sällan som jag ville hoppa över dialogval. De hade väldigt ofta någonting spännande och intressant att säga, och det kändes liksom inte som att det blev repetitivt på något sätt. Utan om man ska spela det här spelet så rekommenderar jag verkligen att man försöker se liksom vad alla karaktärer har att dela med sig av, både liksom med sina personliga historier, för de går ju liksom kanske in på att amen, vi har porträtterats på det här sättet. Och det här är liksom historien om oss, men så här händer det egentligen. Och det tycker jag liksom blir väldigt spännande, liksom att de lyfter fram det på ett lite annat sätt, helt enkelt.
Mm. Calliope, jag gillar det väldigt mycket.
Ja, det är det.
Jag gillar det. Calliope.
Och sen så finns det ju naturligtvis att man kan romantisera karaktärer också. Jag vet att Jimmy gick på Persephone när han spelade och jag gick på Apollo, bara för att jag blev typ knäsvag av Troy Bakers insats i det här spelet. Otrolig, verkligen.
Jag tror också kan bero på att Apollo går med uppknäppt skjorta hela tiden.
Inte det! Alltså,
han är liksom the hunk-a-hunk i det spelet, det kan man verkligen säga.
jag skulle nog inte säga att han direkt är min typ av snubbe. Det är liksom en surfarkille som den här grekiska guden liksom har skuttat in i senaste gången. För att han höll på att drunkna liksom när han var ute och surfade. Och blev räddad av den här surfkillen. Men alltså det är någonting med den här röstskådespelarprestationen som jag tycker verkligen är kanon. Och jag tycker att i stort sett alla skådespelare gör ett fantastiskt jobb i det här spelet. Jag gillar verkligen när han framhävde karaktären. Han var liksom väldigt dyster och eftertänksam. Och när man liksom lärde känna honom mer så tyckte jag liksom att man kunde komma åt väldigt mycket i de här lagren. Så jag uppskattade det väldigt mycket.
Kul. Har du ett quiz till oss, Oliver?
Ja.
Bra, då har det blivit dags för quiz.
För 2 timmar sedan hade jag inte ett quiz. Jag har bara slängt ihop detta medans vi har pratat. Och jag har spelat mycket Destiny, så det blir bara Destiny-frågor.
Oh my fucking god.
Nej.
Det här känns så riggat.
Vilket, det känns orimligt.
Hela grejen.
Jag kan inte svara på frågan den här veckan, så vi sätter bara Destiny. Jag vet att Amanda och Jimmy knappt har spelat det. Fast i och för sig, det borde båda gått för att Oliver knappt förstår Destiny. Så att det,
ja. Jag fattar. Jag gjorde ett lore-quiz. Jag fick inga rätt. Så att det här är typ bara grejer jag har kollat upp. Men alltså det är så här jag alltid är med när Amanda gör sina quiz. För det är typ bara spel jag aldrig spelat. Så att det, ja. Nu jävlar, nu kör vi Destiny. Före liksom handlingen i spelet, alltså innan den tar vid, så liksom har vi massa backstory och skit. Och det var ett event som nästan orsakade mänsklighetens utrotning i Destiny-loren. Och vad kallades den? Kallades den The Breaking, The Collapse eller The Reckoning?
Fan, det här borde jag kunna spela första Destiny. Breaking, Collapse, Reckoning.
Jag tror att det är det sista.
Jag tror att det är det första.
Och det är det andra. The Collapse.
Nej!
Jag tänkte att The Collapse, det liksom rullar inte lika bra på tungan. Så jag tänkte att nej, det har de nog inte valt. Bungie är ju kända för att sätta ihop sina nonsensord till något som i alla fall låter bra.
Ja, deras lore är bara massa cool sounding words. Typ Metal Gear Solid, 3 olika ord som inte har någon.
Nej, fast det är japansk titel. Som, vad heter det då? Infinite Undiscovery.
Infinite Undiscovery, ja. Nästa är, du kommer ihåg rasen Hive, Jimmy. Ja, de som ser lite eldritch ut, antar jag. De har en religion som, och den är typ grundad på en deras version av Bibeln som kallas Books of Sorrow. Vad kallas den här religionen? Kallas den Sword Logic? Kallas den Ascendancy of the Worm? Eller Lucent Lethargy?
Oh my fucking god! Kan du läsa om dem?
Sword Logic, Ascendancy of the Worm, eller Lucent Lethargy?
Alltså om det är Sword Logic, då blir jag fan arg. Alltså det är liksom, vad fan är det? Jag tror att det är B.
Jag tror att det är det tredje.
Det är Sword Logic.
Det är Sword, vad är det för skit?
Visst låter det dumt. Svärdlogik.
De är inga datorprogram. De är inga datorprogram. Jag tänkte, hade det varit en så här computer race där, så här, bara med logic typ och bla bla bla.
Ja.
Ja, precis.
Ascendancy of the Worm och Lucent Lethargy är bara ordbajs som jag har hittat på.
Ja, men Ascendancy of the Worm, det lät något som Bungie.
Ja, men alltså, jag har ju sett till att de låter liksom Destiny.
Har du gått in på någon så här Bungie name generator?
Nej, jag bara kommer på det själv. Okej, så nu, alltså exotic vapen, det är det man spelar för. Och det finns ju många som helst. Och jag kommer läsa 3 olika, och en av dem är inte en riktig exotic.
Okej. Okay.
Är det Conditional Finality? Är det Cerebral +1? Eller är det Forerunner?
Jag tror det är A.
Conditional
som inte
finality.
Är ett exotic. Eller vänta nu.
Jag gissar på det tredje igen.
Vänta
någon gång
nu,
måste det vara rätt.
Måste tänka här. Nej, det skulle kunna vara. För att jag vet att Forerunner har ju också med Halo att göra. Men det hade inte varit fel av Bungie att lägga in ett vapen som heter... Okej, okay, jag tror det är Forerunner.
Jag har glömt vad ni båda svarar tre.
Ja.
Forerunner är inte rätt.
Nej, skithåla, vad är det första?
Forerunner är Magnumpistolen som är baserad på Halos Magnum.
Ah, okej. Okay. Vad är det första alternativet?
Conditional Final, nej. Det är Cerebral One. Eller Cerebral Plus One. För att det riktiga heter Cerebrus Plus One.
Ah, okej. Okay. Mm. Ja, nästa vecka blir nästa vecka blir bara Dragon Age frågor.
Ja. Okej, okay, ja.
Destiny,
vilket skit. Det är jag som ska göra frågorna nästa vecka.
Ja, men nästa vecka sa jag.
Jag
sa nästa vecka och sen så sa jag nästa vecka.
Mm-hmm.
Det var dåligt, Oliver.
Nej, jag tyckte det var bra. Ni fick 0 poäng bara två.
Ja, precis.
Jag tycker den här quizen blir diskvalificerad.
Just, nu. Jag är bara glad över att jag lyckades buda Zelda över dig.
Ja,
det var ju vidrigt alltså.
Fan, jag la, vad är det, 33 eller någon sån här skit.
Oh my god, jag la 35.
Oh.
Ja, du la 30, Oliver.
Och jag tänkte sänka...
Jag la 23.
Jag tänkte sänka till 30, för jag tänkte... Mm. Jag tänkte sänka till 30, för jag var så här... Nej, det är väl ingen... Det är väl ingen... Jag tänkte att Oliver kan inte lägga så högt, för att han har massa spel kvar han måste buda på. Men jag låter 35 vara kvar.
Det var det jag tänkte att du skulle tänka. För jag bara, ja, jag vore en idiot att lägga så här mycket på Zelda, tänkte jag. Men så därför
men när,
jag det.
När la du budet?
Efter att vi poddade förra veckan, tror jag. För att du sa att den kommer vi buda om. Och jag bara, kommer vi? För att jag tyckte att det såg så här spännande ut. Så började jag lyssna på olika poddar. Och bara, this is my dream game! Jag bara, alltså, folk är excited över detta. Så att... Det här kommer få höga betyg, ja.
För att jag budade på det innan det hette... Innan de har lagt in rätt titel.
Jag satt och väntade på att det skulle komma upp.
För jag var
så
jag bara...
uppdaterade sidan, ja. Ända liksom sedan för Nintendo Directen.
För att det hette så här Unannounced 2D Zelda Game. Och jag var så här bara, det måste vara det spelet, ja. Som blir Echoes of Wisdom, så jag budade på det.
Ja.
Otroligt irriterande, för jag försökte tänka så här att... Vi hade liksom inte riktigt bestämt ändå om vi skulle ha kvar pengarna till nästa år eller inte. Och ni har ganska mycket mindre pengar än jag. Så jag kände liksom att, ja men, jag lägger ändå en väsentlig summa. Men alltså, ni kan kanske inte lägga liksom hur mycket som helst. Och jag tyckte ändå att 23 var rätt mycket.
Du har över 80 dollar. Du hade lätt kunnat ta den från oss.
Ja, jag vet.
Det är ju lätt som helst.
Det är ingen som har budat på Amandas budningar.
Nej, för jag vet inte ens vad det är
för
spel.
Det är för att det är smart.
Liksom.
Nej. Det är så här klassiskt Amanda har tänkt. Det är så här, bara, men det här spelet kommer ingen behöva. Så lägger $1. Jag har ju smyger dit med några också liksom, som jag har fått ganska bra. Som Animal Well var en sån jag la $1 på.
Ja.
Och det fick 89. Så det är liksom bra. Men...
Jag är den av oss som har näst flest spel i listan. Och jag har använt mig av $17.
Ja, det är sjukt.
Ja, men det var så här, hade du inte budat så mycket på Dragon Age så hade jag inte budat så mycket på Zelda.
Nej, men jag visste att
Olivers...
du ville ha Dragon Age. Så jag...
Olivers pengapungande vaknar liksom. Så att,
Jag har ju liksom inte varit inne i pungandet lika mycket som
nej,
ni
för att,
har varit.
Nej, för att Amanda säger så här, det är ett spel som jag skulle ha. Jag har tänkt, och så tänker hon buda på något helt annat.
Men jag tror det är ganska smart också för att köra på sådana grejer som jag inte ens har på min karta. Liksom. Alltså jag vet knappt på hälften av Amandas spel är.
Alltså jag borde ju kanske ha lagt mer pengar, men jag vet inte riktigt. I och med att jag inte har varit med i något av det här pungandet liksom, så har det liksom varit lite svårt att veta liksom, vad är... liksom mycket pengar att satsa på ett spel, och jag har inte ställt sin för heller att det är någon annan som har budat, så ja.
Nej, ja.
Det gick inte bra alltså.
Men det känns också helt sjukt att vi har halvåret tänkt ens gott Jag har ett spel kvar att bjuda på. Ja.
Men du kan också droppa.
Jag vet, men jag har inte så mycket pengar kvar heller. Så det är så att köper jag ett spel för sig $10 och sen droppar jag ett spel, då har jag $5 att spendera på något annat spel. Så att då kan det också vara svårt att knipa liksom de här högprofilspelarna.
Du har nog ändå $6 tror jag.
Ja, men det är liksom svårt.
Jag retas bara med dig.
Det är ju svårt. Så att jag började liksom bli, när jag budade på Zelda, det var därför jag var så här, ska jag sänka till 30? För att... Men samtidigt att...
Vad hade hänt om ni hade hamnat på samma? Den som kom
den,
först?
Den som la första budet.
Okay.
Det var så jag förlorade Dragon Age. För jag la inte budet först.
Mm. Det var ju olyckligt.
Jag kommer inte ens spela att Oliver... Dragon Age.
Oliver är så... Nej, men det spelar ingen roll. Man vill ju bara ha dem som kommer liksom recensera bra.
Jag vill ha poängen.
Så att, ja.
Ja, men jag har ju enligt utsag och tänkt.
Ja, precis. Jag vet inte om vi har sagt det i podden, men vi var ju så att Amanda... För att nästa år så kommer ju folk kasta sig över GTA 6. Det är så den som
men
får...
det här var ju när vi satt och spelade hemma i köket med Oliver och Adam.
För att det är så att nästa år så är det ju sagt att GTA 6 ska släppas. Och alla vet, som satt vid bordet, att, så att den som får drafta först kommer ju ta GTA 6. Det vore ju dumt annars, ja. Oavsett om det släpps eller inte. Men om det finns någon som inte skulle drafta GTA 6 och får drafta först, så är det Amanda. Av den anledningen till att hon har tänkt. Ja. Vet inte vad hon har tänkt, men hon har tänkt. Så därför behöver inte hon drafta GTA 6.
Alltså det hade ju varit världens största bara badass fuck you move. Och inte tagit... Ja. Jag kommer ta GTA 6 om jag får drafta först. Ja. Det är något som är säkert. Men...
Och något som hade kunnat vara... Något som Amanda kunde ha gjort också så här. Att inte nog att inte drafta GTA 6. Hon hade också kunnat counterpickat GTA 6. För att hon har tänkt. Så att det är liksom... Där har du liksom det absolut ultimata badass movet. Inte bara strunta i att picka GTA 6 utan också counterpicka det, var så att det där kommer bli försenat.
Ja, det är något mysko med det.
Jag har tydligen mycket idéer för mig.
Ja, så att det är ju väldigt märkligt. Men ja, nu har vi pratat väldigt länge. Tack för att ni har lyssnat även denna vecka. Ni hittar oss som vanligt på spelsnack.com. Där finns också länkar till alla ställen vi finns som sociala medier, Facebook, Instagram, YouTube, Apple Podcast, Spotify. Vi finns överallt där du lyssnar på podcast. Du kan mejla till oss på kontakt@spelsnack.com eller skriva i kommentarerna på loading eller skriva i kommentarerna på Spotify, vilket många har gjort den senaste tiden och vi har pratat om det i podden, så det är väldigt kul. Så att har ni någonting ni vill prata om eller vill att vi ska prata om i podden, så skriv på alla ställen vi finns. Jag försöker hålla reda på det så gott som jag kan, men det är inte alltid lätt. Men Spotify är... utan tvekan det lättaste just nu. Men mejla, skriv på Spotify, skriv på Instagram, skriv på Facebook, skriv på loading. Så hörs vi igen nästa vecka. Hej då!
Puss i ömskan.
Hej då!